Plenum den 15 april klockan är 13.00 och vi inleder med närvaroregistrering. Varsågoda. Lagtingsledamöterna Sandra Listerby, Annette Holmberg Jansson och Anders Holmberg anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter. 25 ledamöter är närvarande, vilket antecknas. För andra behandling inleder vi med ärende nummer 1, ny gymnasielagstiftning, lagförslag 6, 2025-2026, jämte lag- och kulturutskottets betänkande 8, 2025-2026. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det så föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ledamot Törnros, varsågod.
Tack talman. Jag hade inte möjlighet att delta i debatten i måndags. Men jag lyssnade in den på vägen från Helsingfors till Åbo. Den var riktigt intressant och givande. Jag vill i mitt anförande börja med att rikta ett tack till alla hörande. Det har varit otroligt intressant och givande och få möjlighet att komma riktigt på djupet i deras vardag. Och också till kollegorna i lag- och kulturutskottet samt vår eminenta sekreterare, lagtingsdirektör Karina Strand. Bästa ledamöter, jag kommer i mitt anförande här att lyfta upp några punkter. Jag kallar det ökat behov av stödinsatser, Ålands folkhögskola, ekonomiska konsekvenser, undervisningens offentlighet. Och sen kommer jag avsluta med ett ärende som lyftes i utskottet som rör Mikael Sors. Så att skapa en tydligare och modern organisation genom en ny gymnasiemyndighet är ett steg i rätt riktning. En samlad myndighetsstruktur kan bidra till bättre styrning och en mer enhetlig förvaltning av gymnasieutbildningen. Men reformen innehåller inte bara organisationsförändringar utan handlar till stor del också om bestämmelser av olika stödfunktioner. När man granskar lagförslaget närmare så framträder en bild av att lagen mer präglas av socialpolitik än utbildningspolitik. Stora delar av lagförslaget handlar om att bygga ut stödfunktioner, sociala skyddsnät och olika former av elevvård och hjälpinsatser samt göra dessa lagbundna. Och låt mig vara mycket tydlig. Det är inte fel att satsa på elever som behöver stöd. Tvärtom, det är helt rätt och nödvändigt. Men ett utbildningssystem får aldrig bli så ensidigt att allt fokus läggs på det svagaste medan man glömmer bort dem som vill och kan prestera mer. Ett utbildningssystem måste klara båda delarna. Det måste finnas hjälp för den som halkar efter, men det måste också finnas utmaningar, utvecklingsmöjligheter och spets för den som vill gå längre. Jag ser i princip ingenting av det i den här reformen som stärker möjligheterna för ambitiösa, högpresterande elever. Ingenting som skapar fler vägar för fördjupning, acceleration eller spetsutbildning. Men det som oroar inte bara mig utan hela utskottet, det är det vi har erfarit vad gäller ökat behov av stödinsatser. Vi ser nu att allt fler unga behöver omfattande stöd för att överhuvudtaget klara av sina studier. Och utskottet konstaterar att behovet av stöd ökar och kommer att kräva mer resurser framöver. Men det här, bästa ledamöter, det här är ett symptom på ett större problem. För om allt fler elever inte klarar studierna utan stöd eller omfattande stöd, då måste vi våga tala klarspråk. Då ligger problemet inte i gymnasiet. Då ligger problemet tidigare i utbildningskedjan. Utmaningarna ärvs från grundskolan. Finns det en medvetenhet om detta? Jag ska ärligt talat säga att jag personligen kände inte till omfattningen i detta problem. Jag vill också säga att jag är ganska vag här, lika övriga utskotten, när det gäller siffror, för att inte peka ut olika studieenheter eller olika kurser. Vi har fått mycket gott material till utskottet, men av respekt för den enskilde och för lärosätena så gör jag som de andra ledamöterna, håller det på ett ganska allmänt plan. Jag vill också säga att jag söker inga syndabockar. Om allt fler elever når gymnasiet utan tillräckliga kunskaper eller studieförmåga, då måste vi våga diskutera grundorsakerna. Inte bara bygga ut stödsystem eller reparationssystem när problemen redan uppstått. Jag kommer därför att initiera en diskussion i lag- och kulturutskottet hänvisande till paragraf 18 i arbetsordningen. Den reviderades ju 2023 och där står det: utskottet har rätt att på eget initiativ ta upp ett ärende till granskning i enlighet med denna paragraf. Jag tycker, och jag kommer och hoppas att utskottet också vill fortsätta diskutera den här frågan, och att landskapsregeringen under hösten kan komma och ge oss information hur man tar tag i den här problemet som ju nu borde vara kända för alla. Vidare, kring Ålands folkhögskola så känner jag en betydande oro för folkhögskolans framtida roll, både av känslomässiga och ekonomiska orsaker. Folkhögskolan lyfts in i strukturen, men samtidigt kvarstår många frågor. Hur säkerställs att folkhögskolan inte marginaliseras? Hur tryggas den särart och självständiga pedagogiska profil som skolan har? Remissinstanserna har uttryckt oro för att folkhögskolan annars riskerar att bli en sekundär eller lågt prioriterad del av systemet. Och rent känslomässigt, bästa ledamöter, ska vi ju inte heller glömma bort folkhögskolans roll vid tillkomsten av självstyrelsen. När det ryska sardömet började falla i spillror hösten i augusti 1917, så var en hemlig överläggning mellan företrädare för samtliga åländska kommuner vid folkhögskolan. Den offentliga, det man sa var att man skulle diskutera ett gemensamt brandförsvar, men de facto var så ville man ju diskutera en återförening med det gamla moderlandet Sverige. Vidare från debatten som jag lyssnar på så talar man mycket om den nya linjen. Den nya linjen är ju de facto inte ny. Den har funnits under flera år på folkhögskolan. Men nu lagfäst en ny examensförberedande utbildning. Egentligen kanske en motsvarighet till 10:e grundskoleåret som det är i Finland. Men det finns frågetecken kring den examensförberedande utbildningen. Var ska denna nya linje rent konkret placeras lokalmässigt? Det finns olika besked och det finns olika viljor i den här frågan. Det har framkommit att många tycker den borde förläggas i centrala Mariehamn därför att det skulle vara det effektivaste. Andra tycker att den borde finnas kvar vid folkhögskolan. Min personliga åsikt är att den här frågan borde ha varit löst innan vi fattar beslut. Herr talman, jag kommer att överskrida den rekommenderade taltiden något. När det sen gäller de ekonomiska konsekvenserna så är de inte tillräckligt utredda. Och de har inte redovisats på ett heltäckande sätt. Det finns det en samsyn kring i utskottet. Och frågan lyftes även här i salen. Vi vet att det här innebär ökade personalkostnader, ökade administrationskostnader, ökade stödresurser och sannolikt högre lokal- och investeringskostnader. Och att det talas för att förslaget, kostnadsberäkningarna i förslaget är för låga. Nå, det är ju ändå den här vägen vi har valt, så lägger vi att välja mera pengar på Ålands gymnasie, som vice ordförande Sandra Listerby sa i sitt anförande, så då måste ju tas någon annanstans ifrån. En liten men också viktig fråga gör lärarnas tjänst. De behandlas ju inte likvärdigt nu. Om man jämför till exempel med när Ålands gymnasieskola kom till, så förde man länge förhandlingar om så att avtalen skulle vara på plats, så att lärarna skulle ha lika avtal innan man så att säga sjösatte reformen. Nu är det inte så, utan nu har vissa lärare tjänstgöring 40 veckor, andra har 36. Och lika behandlingsprincipen kan man ju resonera kring. När det gäller undervisningens offentlighet så Måste jag säga att jag tyckte den var svår att förstå, och jag vill förena mig i den analys som ledamoten Johan Lindström lyfte fram här i måndags. Men sen ytterligare någonting om Mikael Sars. Vad är det man brukar säga? Upprepning är inlärningens moder. Så jag ska passa på att upprepa mig nu då när det gäller Mikael Sars och varför det är så viktigt att den ska vara kvar. I dagsläge får studerandena 30 praktikdagar för Mikael Sars. Det minskar på de totala reskostnaderna till praktikplatserna samt möjliggör för studerande att få fler praktikdagar. Skolfartyget säkerställer att utbildningen kan fylla branschens behov och bidra till konkurrenskraft och säkerhet. Ett skolfartyg är mer än ett transportmedel. Det är ett flytande klassrum där eleverna samlas i en gemensam miljö, utvecklar samarbetsförmåga samt lär sig ansvar och disciplin. Det nuvarande skolfartyget är en dual ECTIS-fartyg med rätt modern maskinrumsövervakning, kontrollrum samt en kabyss som lämpar sig bra för undervisning för fartygskockar. Landskapsregeringen har tidigare hävdat att man ska arbeta med axferris. Det verkar fortfarande vara något oklart hur det ska gå till. Från skolans sida säger man att det här blir minskad undervisningstid eftersom resorna till Ångnäs kommer att kräva cirka en timme per dag. Och det minskar då studietiden med 15% under den här tiden. Fartyget ligger i beredskap och det är möjligt att fartyget inte finns på plats när man kommer ner. Det kommer att krävas flera lärarresurser eftersom gruppen måste delas i tre på grund av utrymmesbrist. Det blir ökade resekostnader om man behöver två bilar från skolan. Egen material samt utrustning behövs för förvaring i Långnäs och fartygets utrustning är delvis föråldrad. Och det är mindre utrustning. Avslutningsvis, lagförslaget riskerar att skapa ett utbildningssystem där målet blir att alla ska klara sig men ingen ska få möjlighet att verkligen briljera. Ett modernt utbildningssystem måste hjälpa den som behöver stöd, men det måste också lyfta den som vill nå längre. Tack för att ni har lyssnat.
En replik begärd, ledamot Lötman.
Tack talman. Ledamot Törnros tar upp den här diskussionen gällande stöd. Och jag anser det så att det är tack vare just det här stödet som vi kan ge det här extra utmaningarna till de övriga eleverna. Det är en del av att lärarna ska kunna sätta mer tid på den andra gruppen. Det var åtminstone så utfallet blev i grundskolan. Och jag tycker faktiskt redan nu att gymnasieeleverna blir utmanade här på Åland.
Ledamot Törnros, repliksvar.
Tack talman, men jag uppfattar inte någon fråga i repliken, så jag ger ledamoten Lötman en möjlighet till.
Ledamot Lötman, andra replik.
Tack talman. Ledamot Törnros har alldeles rätt. Jag ställde ingen fråga, men frågan blir i så fall, anser du att det ser ut, alltså är det så här illa som ledamoten påstår med den nya lagstiftningen? Att ingen kommer att bli utmanad i våra åländska gymnasier?
Ledamot Törnros, avslutande repliksvar.
Talman, jag tror att det är nog till dra analysen kanske något för långt. Jag sa i mitt inledningsanförande att det här lagförslaget är mer socialpolitik än utbildningspolitik. Och stora delar av lagförslaget går ut på att lagfästa stöd av olika former och elevassistenter. Och jag sa också, jag säger inte att det är fel, men däremot så att vi måste också komma ihåg att vi har en grupp med andra studerande som kan behöva en extra push, alltså de som är starkt begåvade. Och de får vi inte glömma bort. Ett utbildningssystem måste kunna hantera båda delar, men nu ligger tyngdpunkten på den sociala sektorn. Tack.
Tack för det. Diskussionen är därmed avslutad. Föreläggs förslaget till gymnasielag för Åland för antagande i andra behandling. Östling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om Ålands gymnasiemyndighet för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands folkhögskola för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om sysselsättningsfrämjande utbildning för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av del 5, andra kapitlet, 9 paragrafen, 4 momentet, landskapslagen om barnomsorg och grundskola för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 22c paragrafen, 1 momenten, 1, 2, 3 och 5 punkterna, landskapslagen om främjande av integration för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 paragrafen, 1 momentet, 2 punkten, landskapslagen om en åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om studie- och examensregister för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 paragrafen, 3 momentet, 2 punkten, informationshanteringslagen för Åland för antagande i andra behandling begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är därmed slutbehandlat. Ärende nummer 2 för första behandling. Ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare, lagförslag 9/2024-2025 jämte lag- och kulturutskottets betänkande 4/2025-2026. Talmannens förslag är att ärendet återremitteras till lag- och kulturutskottet. Kan förslaget omfattas? Ärendet om återremitteras till lag- och kulturutskottet. För remissdebatt, ärende nummer 3, landskapslag om tillsyn över artificiell intelligens, lagförslag 15/2025-2026. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion, och den inleds av civilminister Ingrid Zetterman som ska förklara innehållet i lagstiftningen, presentera lagen. Varsågod.
Tack talman. Oj, det är minsann någonting som är på allas läppar. Vi kan läsa om AI allt från krigsföring till medicinsk utveckling till hur offentlig förvaltning utvecklas. Och jag tror att den stora, stora majoriteten i den här salen använder AI ofta, om inte dagligen. Artificiell intelligens har alltså på mycket kort tid gått från att vara ett teknikområde för specialister till att vara en samhällsbärande teknik. AI används idag globalt inom offentlig förvaltning, utbildning, hälso- och sjukvård och i näringslivet förstås. Tekniken möjliggör effektiveringar, bättre beslutsstöd och nya former av service, men innebär samtidigt risker, framförallt kopplade till transparens, ansvar och grundläggande rättigheter. Internationellt sett så ser man på AI idag som en strategisk resurs. Samtidigt som det har blivit uppenbart att AI kan påverka demokrati, rättssäkerhet och tillit om den används utan tydliga ramar. Därför har ju många länder där Europa leder utvecklingen börjat kombinera innovationspolitiken med reglering, särskilt när AI används i samhällskritiska funktioner. AI kommer också upp i diskussionen kring Europas digitala suveränitet förstås. Jag tänker att det också i det sammanhanget är viktigt att titta på hur ser den globala marknaden ut. Tittar man på en faktor som förstås är en bland många, så är det ju fortfarande så att Kina är totalt dominerande globalt sett på att få hem patent inom digitaliserings- och AI-område. Nordamerika kommer på 2 och Europa ligger någonstans nere på 10%. Så att vi kommer att vara beroende av globala innovationer på det här området. Det är ostridigt så. Det handlar om, det är att bli medveten. Medveten om risker, medveten om vilka kopplingar som finns och medveten om hur du själv delar din data. Europeiska unionen har därför valt en tydlig regleringsmodell genom AI-förordningen, det som ofta då internationellt kallas för AI Act. Den här trädde i kraft 1 augusti 2024. Vi är därmed försenade i den här lagstiftningsåtgärden. Förordningen gäller förstås direkt i alla medlemsstater och omfattar både offentliga och privata aktörer. Det betyder att den här lagstiftningen som ni har noterat handlar om att peka ut inte vilka uppgifterna blir och vilka krav som finns, utan vilka är tillsynsmyndigheter och hur ska tillsynen organiseras. Och det betyder att både myndigheter och företag, organisationer och andra aktörer som utvecklar, men också tillhandahåller och använder AI-system, omfattas av det här regelverket. Det är alltså helt samhällsgenomgripande reglering. AI-förordningen bygger på en riskbaserad modell där AI-systemen ska delas in i olika risknivåer. Särskilt högriskklassade AI-system, som ofta förstås berör offentlig sektor och personuppgifter, de omfattas av långtgående krav när det gäller styrning, dokumentation, mänsklig kontroll, riskhantering och transparens. Och det är det AI-akten handlar om. Alltså om du använder det av system som har höga risker kopplat till faktorer som berör demokratiutveckling, som berör inte minst personlig integritet, men också andra risker, så då ska du vara, då ställs det krav på ytterligare mått och steg i den interna hanteringen. För offentliga organ innebär det här ett tydligt ansvar som användare av AI. För privata aktörer innebär det både krav som leverantör till offentlig sektor och som användare av AI i den egna verksamheten. AI-förordningen är alltså ett sammanhängande regelverk där hela samhällsekosystemet omfattas. AI-förordningen kräver också regulatoriska sandlådor. Förslag om hur det här skulle ordnas på Åland fanns med i remissversionen av den här lagstiftningen. Tanken är att vi ska samordna det här med rikets regulatoriska sandlåda. Och de diskussionerna pågår fortfarande. Och kravet på regulatoriska sandlådor träder i kraft 1 augusti i höst. Så att lagtinget kan vänta sig en tilläggslagstiftning här inom kort. Regulatorisk sandlåda är ju ett begrepp som kanske låter aningen förvirrande. Men det handlar alltså om att du ska kunna testa ditt AI-system. Huruvida det uppfyller gällande lag. Och det är så att AI-förordningen möjliggör också för länder att göra den här typen av regulatoriska sandlådor tillsammans. Och i Norden, där pratar vi mycket om att göra saker tillsammans inom det här området. Och de nordiska länderna uppfattar sig som små i det här sammanhanget. Därför har man också ett tätt samarbete med digitaliseringsministrarna inom Baltikum. Det som Norden försöker specialisera sig på, det är att anpassa digitaliseringen, och i det här fallet AI, till rättsstatens principer, till tillit till offentlig sektor, att AI aldrig får ersätta mänskligt ansvar, och att när det gäller beslut om enskilda så måste automatiserat beslutsstöd alltid kunna granskas. Därför har de nordiska länderna gemensamt byggt upp en hel del strukturer kring frågorna, och det är ett återkommande tema på ministermötena, och sen det mest tydliga är ju det att de nordiska digitaliseringsministrarna tillsammans med de baltiska ministrarna har byggt upp ett gemensamt AI-center. Om vi då kommer till Åland så kan man väl konstatera rätt enkelt att den här utvecklingen får lite särskilda förutsättningar. Vi är ett litet självstyrt samhälle. Vi har ansvar för både offentlig förvaltning. Vi har statsrättigheter i de områdena vi utför vår egen lagstiftning. Samtidigt är vi väldigt små. Därför är det viktigt att skapa tydlighet gentemot privata aktörer som verkar inom landskapets behörighet. Och vara tydlig och diskutera tillsammans med riksmyndigheterna som har AI-behörigheter inom de andra områdena där vi saknar behörighet. Och det är viktigt att komma ihåg att AI-förordningen, precis som NIS-lagstiftningen, cybersäkerhetslagstiftningen, träffar både landskapsförvaltningen, andra myndigheter och åländska företag och organisationer. Det här innebär förstås att Åland behöver ha förmåga att säkra rättssäker AI-användning i offentlig sektor, stödja privata aktörer i förståelsen av regelverket och samordna kompetens och tillämpning. Det här betyder också att vi i lagförslagen har två lagar, det vill säga det finns också med en följdändring i landskapslagen och marknadskontroll där behöriga tillsynsmyndigheter här lokalt på Åland utpekas. Lagförslagets ambition är att skapa en tydlig struktur för hur AI ska hanteras inom landskapsförvaltningen. Lagen fastställer ramar för styrning, ansvar och uppföljning i linje med EUs AI-förordning och säkerställer att AI används på ett sätt som är förenligt med rättssäkerhet, transparens och också självstyrelsens principer. Att notera är att en organisation som inte använder AI, de möter inte heller förpliktelser. Jag vill tydligt understryka det med anledning av för de som har nu läst utlåtandena från andra berörda aktörer. Alltså om en organisation inte använder någon AI så får man heller inga förpliktelser. Är man en organisation som upplever att man har så stark AI-mognad i sin organisation att man använder en bred palett av olika AI-verktyg, då har man också plikten att göra de här riskanalyserna. Jag bedömer inte det som särdeles problematiskt. Tittar man på de mer långtunna kommunerna på rikssidan i landet Finland, som är ett av världens bästa digitaliseringsländer, så använder man två olika AI-modeller för den breda förvaltningen. Sen kommer det förstås specialarrangemang i hälsovården där man har AI-analyser, och i sjukvården i en av de mer kända är ju tidig detektering av cancerdiagnoser. Men i de här breda förvaltningssammanhangen som allmänna förvaltningen och en kommun är, så är man väldigt begränsad i hur många verktyg man använder. Det föranleder också en tillsättning av en tjänst. Och det behöver understrykas att en tjänst är ju inte en samma sak som ett årsverke, vilket jag har noterat i den allmänna debatten, att där finns det en stark förväxling. Och är det så att landskapsregeringen inte skulle kunna tillsätta nya tjänster och dra tillbaka tidigare tjänster, betyder det ju att vi skulle fastna i samma organisationsstruktur som vi har haft för länge sedan. Här behöver det finnas en dynamik. AI-regelverken är komplexa. De omfattar både juridik, teknik och verksamhetsutveckling. Och landskapsregeringen ser det som ändamålsenligt att ha en person med ansvar för de här frågorna just hos landskapsförvaltningen, också för att undvika suboptimering och att alla organisationer ska behöva bygga upp en egen specialistkompetens inom området. Därför ser vi behov av att vi har en person som kan fungera både som samordnande funktion för AI-frågor inom landskapet, kompetensstöd för förvaltningen, kontaktpunkt gentemot EUs regelverk och nationella aktörer, stöd gentemot privata aktörer och också i frågor gällande tillämpning inom landskapets behörighet. Utan att ha någon som behärskar de här frågorna så har vi inte förutsättningar för att arbeta med AI, varken proportionerligt, rättssäkert eller samordnat. Och också, om vi inte har någon som behärskar området i AI, så är det väldigt svårt att dra nytta av AI. Vi ser ju stora potential i effektivering och andra och nya arbetssätt. Talman, AI-utvecklingen berör hela samhället, offentliga och privata aktörer tillsammans. Med det här lagförslaget så uppfattar jag och landskapsregeringen att Åland tar ansvar för att möta AI-förordningen på ett strukturerat och självstyrelseanpassat sätt som stärker tilliten, möjliggör innovation och säkerställer rättssäkerhet. Avslutningsvis så vill jag understryka vikten av fortbildning inom AI-området. Lagtinget hade en fortbildning den här förmiddagen, vilket jag uppfattat var väldigt uppskattad. Men den snabba utvecklingen gör att både lagstiftning, förvaltning och tillämpning förändras i ett tempo som är nytt för oss alla. Det behöver vi alla ha förståelse för. Det är ingen som kan AI idag. Någon kanske kan väldigt mycket om vad AI-tekniken är. Någon kanske är väldigt bra på att tillämpa AI. Någon kanske har en bred förståelse för vad AI betyder för samhällsförändringen. AI är ännu så ungt att ingen har helhetsgreppet som man har på en äldre teknik. Och det här kommer också att utvecklas i jättehög takt. Vi ser ju hur de här stora modellerna, bara de språkmodellerna som ju är en liten del av AI, vilket också behöver komma sig ihåg att de här de vi sitter och gör chattar i, det är en väldigt, väldigt smal användning av AI, bara hur de utvecklas från dag till dag och vad de kan göra, så att här behövs det kontinuerlig fortbildning. Och för att vi ska få lagstiftning, regelverk och politiska beslut att bli träffsäkra och ändamålsenliga så krävs ju att vi här i den här salen och andra nyckelpersoner i offentlig sektor kontinuerligt stärker sin kunskap både om vad AI är, hur det fungerar, vilka risker som finns, vilka möjligheter som finns och hur regelverken är tilltänkta att tillämpas och hur de behöver utvecklas. Jag skulle säga så att fortbildning är inte därför någonting som är trevligt att ha utan en helt nödvändig förutsättning för god styrning inom det här området men också god styrning av offentlig förvaltning i stort. Vi behöver investera i kunskap för att skapa bättre beslutsunderlag. Vi behöver minska riskerna för felanvändning och vi behöver säkerställa att AI används på ett sätt som är förenligt med de allmänna principer som finns för offentlig förvaltning. Därför är min personliga uppfattning, talman, att det vore mycket bra ifall utskottet skulle ta den här lagstiftningen på stort allvar. Se till att man fördjupar sig i området och kanske också ordnar öppna hörande för lagtinget i stort. Tack, talman.
5 repliker begärda. Första ledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack, talman. Ja, alltså den här lagstiftningen om artificiell intelligens är en direkt konsekvens av det här cybersäkerhetslagen, att vi såg till att ta över, eller att ministern och landskapsregeringen såg till att digitaliseringsområdet skulle tillfalla Åland, som jag ser. Om vi inte hade gjort det utan hade låtit Finland tag i de delarna så skulle vi inte heller ha den här lagstiftningen som är, jag vet inte hur stor den är, liksom, hur många 100 sidor. Någonstans är det så att landskapsregeringens agerande så gör nu att vi behöver behandla den här frågan som en del av självstyrelsen. Personligen så säger att den här lagstiftningen om tillsyn av AI och de här bitarna är en sak som riket bra ska kunna sköta. Så jag måste säga att den här frågan tillför ingenting till självstyrelsen så som jag ser det. Utom det att tillför väldigt mycket kostnader till oss.
Minister Zetterman, repliksvar.
Talman, när det gäller behörigheten över det här området så är det ju så att digitalisering går inte att separera från övrig verksamhet överhuvudtaget längre. utan de är helt sammanflätade. Så att det är en stor del av den åländska behörigheten som skulle ges bort ifall vi inte skulle ha den här behörigheten. Det är min uppfattning. Men jag tycker heller inte att det ledamoten Wikström säger riktigt med sanningen förenligt. Därför de stora kostnaderna, om vi pratar om GDPR, om vi pratar om dataskyddsförordningen, om vi pratar om cybersäkerhetsdirektiv eller om vi pratar om AI-förordningen, det handlar inte om att ha lagstiftningsbehörigheten. Det handlar om att leva upp till de här säkerhetsnivåerna. Vilket vi skulle vara tvungna att göra alldeles oavsett ifall vi hade behörigheten eller inte. Och en person inom allmänna förvaltningen som behärskar det här området ser jag som absolut nödvändigt oavsett vem som har behörigheten.
Ledamot Wikström, andra replik.
Jo, tack talman. Jag tänker så här att det är bra att om självstyrelsen fokuserar på saker som faktiskt har betydelse för ålänningarnas verklighet och vardag. Och jag tycker varken att den här cybersäkerhetslagen eller det här AI-paketet nu som kommer som en konsekvens av tidigare beteende från landskapsregeringen leder till någonting positivt. Det leder inte till ett ökat förtroende för självstyrelsen och att man vill ha liksom, det leder inte till ett stärkande av självstyrelsen. Snarare tvärtom. Minister säger själv att Finland är ett av världens bästa digitaliseringsländer. Så det är på något sätt för mig väldigt beklagligt att vi då inte hade kunnat dra nytta av den kunskapen och låta just Finland sköta de här tillsynsuppgifterna till exempel. Så hade vi sluppit kostnaderna. Men nu sitter vi här med dem. Vi ska anställa mera människor som ska tillsyna AI, upprätta regulatoriska sandlådor på Åland för AI. Alltså, vi är 30 000 människor här.
Minister Zetterman, avslutande repliksvar.
Talman, det blir bra att jag har förstått att det är social- och miljöutskottet som ska hantera den här lagen. Jag tror det är bra att ledamoten Wikström får vara med om det utskottsbehandlingen. För jag tror jag hör att det finns en hel del missförstånd. När det gäller samarbete med riksmyndigheterna så är de väldigt goda inom de här områdena. Både när det gäller cybersäkerhet och informationssäkerhet. När det gäller den regulatoriska sandlådan så var jag mycket tydlig med det att den avses göras tillsammans med annan part. Vår avsikt är inte att bygga upp en egen regulatorisk sandlåda. Och det som är kärnfrågan är det när ledamoten Wikström säger att ja, men nu behöver vi anställa någon. Alltså vi lever i en tid med ett helt nytt verktyg som används överallt hela tiden, som är fyllt med möjligheter, fyllt med risker. Självklart behöver vi ha kompetens inom det här området i vår allmänna förvaltning.
Ledamot Röblom, nästa replik.
Tack herr talman. Jag tänkte fråga ministern efter en liten nulägesbeskrivning om man ser till landskapsförvaltningen idag, finns det redan idag någon slags instruktioner eller regler för hur förvaltningen ska förhålla sig till AI i sin användning av det, men också när det gäller vilka system som ska användas, för det är ju en het diskussion i vår omvärld att man ska frikoppla sig till exempel från amerikanska system, vilket Frankrike gör, som Microsoft om man nu får nämna ett bolag. Hur är läget i landskapsregeringen idag och hur ser ministern på den utvecklingen?
Minister Zetterman, repliksvar.
Talman, en AI-policy behöver man ha ifall man ska kunna tillämpa AI. Alltså förordningen har ju gällt sedan 2024 ska vi komma ihåg och myndigheterna har varit bundna till att följa den. Och det som ju många har efterfrågat är ju också någon lokalt här som skulle kunna hjälpa till och stödja i de här processerna. Men jo, det finns en AI-policy som reglerar hur man får använda det. Frågan om digital suveränitet är ju större än bara AI, men AI och digitalisering hänger ju tätt ihop. Här finns det nog ganska olika uppfattningar, men för ett litet självstyrt samhälle så är nog inte frågan att ska vi frigöra oss från amerikanska eller kinesiska system. Vilket liksom de facto är väldigt svårt rent tekniskt att göra. Utan här handlar det för oss som litet land att se till att har vi kontroll, har vi kunskap, har vi förutsättningar att göra medvetna val. Det är också det digital suveränitet för Åland är mitt menande.
Ledamot Röblom, andra replik.
Tack herr talman. Jo, vi är små spelare i det här spelet, men jag tycker bara det är intressant att följa när en betydligt större spelare då som Frankrike till exempel bestämmer sig för att man vill frikoppla sig från amerikanska techjättar. Och gör vi detsamma här på Åland eller gör vi tvärtom? Jag tycker det är en intressant fråga att se hur man aktivt väljer, kan välja då, inom det område där man nu kan välja. När det gäller sedan användningen, det var som ministern nämnde så hade vi ju ett fortbildningstillfälle idag i lagtinget, tackar för det. Det var väldigt bra kring AI, och där så diskuterades det ju mycket om just medvetenheten, hur man använder sådana här, hur man känner igen AI-genererat material, men också i förlängningen hur man använder det. Och då tillbaka igen till en nulägesanalys. Känner ministern sig trygg i den användning av AI som sker idag inom landskapsförvaltningen, alltså när det gäller att producera texter och så vidare?
Minister Zetterman, avslutande repliksvar.
Talman, jag ska helt ärligt säga det att det hänger fortfarande, precis som i många organisationer, väldigt personberoende, alltså att olika anställda använder det i olika grad utifrån sin eget intresse. Och det där är ju någonting då den minnesgoda kanske minns, att i budgeten för 2026 så satte vi in faktiskt en betydande summa för att höja den digitala kompetensen i landskapsförvaltningen, och där blir ju AI en viktig del också i det. Så att det är arbetsprocesserna fortgår, men det är ju det som är, ska man säga, dilemmat idag för offentlig sektor. Jag vet att, jag tror att ni också fick höra de orden tidigare idag, användarna är både den största möjligheten men den största risken när det gäller alla typer av digitala system. Och AI är ett väldigt starkt digitalt system, vilket betyder att effekterna blir ännu större. Så att ge den här grundläggande kompetensen och skapa möjligheter för att folk att göra rätt, undvika misstag men ändå våga använda de system som finns och de tekniker
som finns. Nästa replik, ledamot Kahnborg.
Talman, ministern säger i sitt anförande att det är viktigt att komma ihåg i debatten att en tjänst inte är samma sak som ett årsverke. Men när man läser det här underlaget så framgår det ju att det kommer att krävas åtminstone ett årsverke vid digitaliseringsenheten. Vidare pratar man om ytterligare ett årsverke vid datainspektionen. Kan vi således vara eniga i att detta lagförslag kommer att kräva minst två årsverken för att kunna förverkliga?
Minister Zetterman, repliksvar.
Talman, ja, det kommer att kräva årsverken för den här saken. Det betyder inte att det behöver bli förändringar på totalen.
Ledamot Kahnborg, andra replik.
Tack talman, då ska jag vilja fortsätta gällande kostnaden. Om man skriver här att kostnaden för det första året vad det gäller digitaliseringsenheten så beräknas uppgå till 210 000 och sen för fortsatta år så säger man 130 000. Däremot så skriver man ingenting om kostnaden överhuvudtaget vid datainspektionen som också ska finansieras via landskapets budget. Sen tycker jag också att man är ganska diffus när man skriver om genomförande av då övriga landskaps- och kommunalförvaltning med nya krav. När man pratar om bara förhållandevis låga indirekta kostnader. Vad är förhållandevis låga kostnader? En person kanske tycker att 100 000 är en låg kostnad och någon annan 500 000. Det här är inte godkänt. Vi måste få noggrannare underlag än så här.
Minister Zetterman, avslutande repliksvar.
Talman, jag tror vi talar också lite förbi varandra i de här sakerna. Jag nämnde specifikt den här frågan i mitt huvudanförande kring kommuner och andra organisationer. Använder man ingen AI så har man ju noll kostnader för införande av AI. Inför man AI och anställer en eller två personer som lär en organisation att effektivera sig för kanske en årskostnad på 150-200 000, men de sparar 1 miljon för att man gör saker på annat sätt. Alltså, landskapsregeringen kan onekligen veta hur olika kommuner tänker implementera AI och på vilket sätt man tänker låta det användas i organisationerna. Därför blir det också på det sätt som nu ledamoten Kahnborg beskriver. Det går inte att ha precisa siffror, men det kan man säga att en kommun eller en myndighet som inte alls använder AI, de kommer också ha noll i kostnader och noll i inbesparingar.
Ledamot Valve, nästa replik.
Talman, det blev en bra övergång från föregående talare. Det står som bekant i lagförslaget både ett nytt årsverke, åtminstone ett nytt årsverke till digitaliseringsenheten och en ny tjänst i lagförslaget. Och vad ska denna nya tjänsteman eller årsverken göra som inte befintliga tjänstemän klarar? Det är för mig den stora frågan, för digitaliseringsenheten har en inte oansenlig budget, förvisso utspridd på flera moment. Och Datainspektionen, kunde vi läsa i bokslut 2025, fick fördubblad personalstyrka och ett nytt ärendehanteringssystem. Så varför går inte att detta göra med befintliga resurser?
Minister Zetterman, repliksvar.
Talman, när det gäller det så får vi se exakt hur det där faller ut. det är väl bra att man tar upp alla kända kostnader, tänker jag, presumtiva kostnader i ett lagförslag. När det gäller digitaliseringsenheten står det också att det hanteras inom ram. Jag har varit inne på det här många gånger tidigare. Jag är kritisk till, och jag var kritisk under förra mandatperioden i mycket stor utsträckning, till det att man gjorde mycket saker som man på god svenska kallar för nice to have, men man byggde väldigt lite i grunden. Vi har idag en digitaliseringsenhet som egentligen är helt fokuserad på att göra projekt, bygga applikationer som är väldigt högt uppe på ytan, men däremot saknas grundinfrastrukturen och det saknas också tjänstemannauppgifter inom det här området. Alltså självklart behöver en landskap i Åland, alldeles oavsett behörighet eller inte, en person som är specialiserad på ämnesområde AI. Det är ett kraftigt verktyg med stora möjligheter och
Ledamot Valve, andra replik.
Jo, alltså visst behöver landskapsregeringen höja kompetensen inom AI, men det går att göra med utbildning. Man kan höja den befintliga kompetensen. Har man redan ett antal personer som jobbar med frågan så kan man använda samordning mellan myndigheterna. Man kan samarbeta mellan Datainspektionen och digitaliseringsenheten. Det vet vi att man redan har gjort inom flera olika frågor. Rimligtvis så borde man klara det här med befintliga resurser.
Minister Zetterman, andra repliksvar.
Ledamoten Valve, det är så att det finns inga tjänster. Alltså en tjänst måste tillsättas. Och ska du utöva i det här fallet tillsynsuppgifter så måste det finnas en tjänst. Du kan inte ha någon som är projektanställd eller någon som är på ett arbetsavtal eller någon som jobbar med mjukvaruutveckling att ta på sig ett tjänstemannansvar utan att tillsätta en tjänst. Det trodde jag att ledamoten Valve också var införstådd med.
Nästa replik, ledamot Törnros.
Tack talman, jag ber om ursäkt, jag var lite ouppmärksam. Jag satt då nämligen och funderade på de här kostnaderna. Att det här är ju det som redovisas, det blir ju vad kostnaderna blir för landskapets förvaltning. Men det här drabbar ju hela det offentliga Åland. Att har man uppskattat hur kostnaderna kommer att bli där, eller är det någonting som man liksom inte tar någon större hänsyn till?
Minister Zetterman, repliksvar.
Talman, alltså igen, AI-förordningen trädde i kraft med alla krav på myndigheterna att göra den här typen av riskbedömningar 2024. Det är den här lagstiftningen berättade hur tillsynen blir, framförallt hur tillsynen ska skötas på Åland och vilket stöd landskapsregeringen avser ge till andra myndigheter och till privata aktörer. Så den här lagstiftningen ger ju bättre förutsättningar för kommuner, för underlydande myndigheter, för privata aktörer som omfattas av AI-förordningen. Mera stöd och hjälp till dem än vad de tidigare har haft. Och jag säger det igen, landskapsregeringen kan inte bedöma hur stora ekonomiska effekter det blir för olika verksamheter eftersom att det beror på hur stora mängder AI-verktyg de använder. Och notera också att i landskapsregeringens lagförslag finns det heller inte upptaget några effektiveringspotential.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, det är säkert rätt och riktigt det som ministern säger. Men samtidigt så befinner vi oss ju nu i budgettider och vi vet att kassan sinar. Och att det finns en gräns för driftsutgifterna och det betyder att nya tjänster gör ju att det måste plockas bort någon annanstans i rimlighetens namn. Annars går det ju inte att hålla det finanspolitiska ramverket. Och det är väl det tror jag som gör oss lite bekymrade här. Sen ska man ju inte ta ifrån ministern hennes otroliga intresse och glöd för digitaliseringsfrågor. Ibland kanske till och med lite onödigt kraftigt kan tyckas, men ekonomin oroar. Jag skulle säga att hela den här digitaliseringskarusellen som nu snurrar allt snabbare, det är nästan det största hotet vi har mot Ålands självstyrelse för tillfället.
Minister Zetterman, avslutande repliksvar.
Talman, det förvånar mig faktiskt de här replikskiftena. Vi sitter i en värld där man pratar om att det är potentiellt den fjärde industriella revolutionen som vi är i mitten av. Vi vet att vi har verktyg som är så starka att det kommer att förändra samhället i grunden. Det är alla överens om. Och diskussionen handlar om huruvida ska landskapsregeringen tillsätta en tjänst för det här. liksom, vad är alternativet? Alternativet att vi inte implementerar AI och inte nyttjar de möjligheter som finns. Det är att vi fortsätter arbeta riskabelt, vilket är min bedömning att vi gör idag, eftersom att vi inte har strukturella sätt att fortbilda personal i, och vi har ingen sakkunskap inom området. Att vi fortsätter göra det som ledamoten säger helt riktigt, att vi inte har implementerat digitala system på kanske rätt sätt och det mest effektiva sättet på grund av brist på kunskap. Men vi ska fortsätta med brist på kunskap. Vi ska inte...
Tack för det, minister Zetterman, som redogjorde för den nya landskapslagen om tillsyn över artificiell intelligens. Vi går nu över på gruppanföranden och inleder med ledamot Asoma som talar för Liberalernas räkning. Varsågod.
Tack, herr talman. Vi behandlar här idag ett lagförslag, nämligen landskapslag om tillsyn över artificiell intelligens, som är en direkt följd av EUs AI-förordning. Ett regelverk som redan gäller i hela unionen, inklusive Åland. Det är därför viktigt att vara tydlig med vad detta lagförslag faktiskt gör och vad det inte gör. AI-förordningen innehåller de materiella reglerna, alltså vad som är tillåtet, vad som är förbjudet och vilka krav som ställs på användning av artificiell intelligens. Det gäller redan. Det aktuella lagförslaget handlar däremot inte om att införa nya krav, utan om att skapa en struktur för tillsyn här på Åland. Det är en viktig och nödvändig uppgift. Regler utan tillsyn riskerar att bli tandlösa. Liberalerna stöder därför detta lagförslag. Vi liberaler vill samtidigt lyfta ett antal viktiga perspektiv som behöver beaktas i det fortsatta arbetet. AI-förordningen bygger på en riskbaserad modell. Det är inte tekniken i sig som avgör vilka krav som gäller, utan hur det används och i vilket sammanhang. Det är i grunden klokt. Det innebär att resurser kan fokuseras där riskerna är som störst, särskilt när enskilda rättigheter påverkas. För offentlig sektor och därmed våra kommuner blir detta aktuellt i verksamheter där beslut kan få konsekvenser för individers rättigheter. Exempelvis inom utbildning, sociala frågor eller personaladministration. I sådana fall kan kraven vara omfattande gällande dokumentation, kontroll, loggning och ibland särskilda konsekvensbedömningar. Samtidigt ska vi konstatera att mycket av den AI som idag används inom offentlig sektor och kommunerna inte faller inom högriskområden. Det handlar ofta om stödverktyg, exempelvis för service, ekonomiadministration eller enklare automatisering, där människan fortfarande har kontroll. Men talman, det betyder inte att regelverket saknar betydelse. Tvärtom. AI-förordningen innebär i praktiken ett ökat ansvar för alla aktörer. Det handlar om att bygga upp kunskap, skapa rutiner, inventera användning, säkerställa kontroll och dokumentation samt tydliggöra ansvarsfördelning, inte minst i relation till leverantörer. För större organisationer kan detta vara hanterbart. Men exempelvis för våra små åländska kommuner med begränsade resurser innebär även relativt små krav en påtaglig belastning. Därför vill vi från Liberalernas sida vara tydliga att proportionaliteten måste vara vägledande, även här. Talman. Det är avgörande att tillämpningen av regelverket tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar. Små kommuner ska inte bära en oproportionerligt tung administrativ börda. Här ser vi ett tydligt behov av samordning. Kommunerna behöver gemensam vägledning, praktisk stödmaterial och tillgång till kompetens. Det kan inte vara upp till varje enskild kommun att själv tolka ett komplext europeiskt regelverk. Vi liberaler vill också lyfta frågan om ansvarsfördelning. I takt med att AI-system i allt högre grad utvecklas i samarbete mellan offentliga aktörer och privata leverantörer blir det avgörande att det är tydligt vem som ansvarar för vad. Denna fråga behöver belysas och klargöras, inte minst vid upphandling och samutveckling. Talman. Vi vill också lyfta ett mer övergripande perspektiv, nämligen balansen mellan regelverk och utveckling. Våra åländska kommuner är i hög grad beroende av digitala lösningar för att kunna leverera service effektivt och rättssäkert till kommuninvånarna. Om regelverket upplevs som otydligt, betungande eller oproportionerligt finns en risk att kommuner av försiktighetsskäl avstår från att använda eller utveckla digitala lösningar, även när det skulle innebära tydliga förbättringar. Det vore olyckligt. Regelverket ska skydda men får inte i onödan bromsa innovation och utveckling. Talman, avslutningsvis vill jag beröra frågan om regulatoriska sandlådor. Det är positivt att sådana strukturer ska finnas eftersom det möjliggör testning och utveckling under kontrollerade former. Men det är viktigt att åländska aktörer ges reella och likvärdiga tillgång till dessa och att det alltid möjliggör att delta på svenska. Talman, Liberalerna stöder lagförslaget om tillsyn över artificiell intelligens. Men vi vill också samtidigt understryka vikten av att tillämpningen är tydlig och proportionerligt, att kommunerna ges praktiskt stöd och vägledning, att ansvarsfördelningen klargörs och att regelverket inte får hämma den digitala utvecklingen. Med dessa medskick ser vi fram emot det fortsatta arbetet i social- och miljöutskottet. Tack, herr talman.
Två repliker begärda. Minister Zetterman, varsågod.
Tack talman och tack till ledamoten Asuma för ett kunnigt anförande. Jag understödjer det som ledamoten säger till många delar när det avser kommunerna. Dels gör ju nu kommunerna ett stort gemensamt arbete med hjälp av samarbetsstöd när det gäller gemensamma digitala lösningar och system. Den här tjänstepersonen som blir anställd här kommer ju förstås också att kunna ge stöd till kommunerna i sin användning av AI. Och det som redan är uppbyggd praxis är att vi delar i alla fall våra policies färdigt med kommunerna. De här måste ju enligt lagstiftningen förstås och enligt också sunt förnuft vara anpassade till den egna verksamheten. Men jag uppfattar att vi inom offentlig sektor håller på att bygga upp en starkare delningskultur inom det här området där det finns mer öppna dialoger och där som man brukar säga sharing is caring, att man delar med sig av den bästa expertisen som finns tillgänglig.
Ledamot som har repliksvar.
Tack talman. Tack för dessa svar, minister Zetterman. Som jag sa, att ute i våra kommuner för kanske inte alltid kompetensen eller kunnande rent vad gäller digitala verktyg heller finns idag. Och sen kommer en AI-förordning, så det blir ju inte, det är ju inte så att säga livet lättare, och därför vill jag också poängtera just att det här att man är tillgänglig för kommunerna vad gäller stöd och vägledning, och också att de här principerna då beaktas och tolkas lika, att alla ska sitta och tolka dem gemensamt, att man får den supporten härifrån då genom de resurserna och den kompetensen som här i landskapsregeringens korridorer behövs.
Minister Zetterman, andra replik.
Det är precis så som ledamoten som man säger, det här måste vi göra tillsammans. Men ändå understryker jag igen det att om en kommun har väldigt låg AI-mognad så kommer den kommunen troligtvis att använda sig av väldigt få AI-verktyg. Vilket gör att den här AI-användningen är betydligt enklare än ifall man har en bred palett av tillgängliga AI-verktyg.
Ledamot som har avslutande repliksvar.
Tack talman. Det är klart att har man mindre kompetens och känner sig osäker vad gäller nya verktyg och sånt, så kanske är de stöd, så kanske man kan utveckla dem. Att man börjar använda dem i en större grad. Att det behöver inte vara så att de som använder lite behöver mindre stöd, utan kanske man ska svänga på det att de som använder det lite behöver mera stöd för att ytterligare utveckla sin digitala mognad och AI-mognad för att också göra kommunens service effektivare gentemot sina invånare. Tack då.
Nästa replik, ledamot Wikström.
Jo, tack talman. Det var ju ganska nyligen som vi fick behörigheten över de här frågorna via den här cybersäkerhetslagen, och det här är då en konsekvens av det här lagförslaget som jag ser det. Och jag tänkte bara när vi diskuterar den här frågan, så jag undrar om ledamoten Asuma skulle få välja om den här behörigheten om tillsyn över artificiell intelligens, om den tillför till självstyrelsen eller någonting som är bort från självstyrelsen när vi nu ska hantera det här på egen hand i samarbete med Finland visserligen i väldigt stor utsträckning, men det är ju en blankettlag och som jag ser det så betalar vi för det här. Vi betalar för behörigheten och jag ser inte hur det här på något sätt gynnar vår självstyrelse, men kanske ledamoten har en annan syn på det här och i så fall hur gynnar det här självstyrelsen att vi har den här behörigheten?
Ledamot som har repliksvar.
Tack herr talman. Det är klart, ger vi bort behörighet som vi har så då tillför det ju inte självstyrelsen någonting, utan då blir det mindre självstyrelse. Och jag menar, det här är en EU-förordning som gäller i hela EU och i den inre marknaden, så antingen ansvarar vi för det själv eller så låter vi det någon annan göra, men oberoende så gäller det här. Och ska vi nu vara ett samhälle som är på framkant vad gäller digitalisering och en attraktiv ställe att bo och leva på, så tycker jag nog också att vi ska hänga med i de här digitala svängarna. Det är klart att nu kan vi lägga oss ner och plocka fram häst och kärra igen om det som man vill, men nu ska jag nu hellre se att vi är framkant vad gäller utvecklingen och framförallt inom digitaliseringen och AI för att vi ska bli på det viset också en attraktiv samhälle. Men vill man ge bort behörighet, kanske som ledamot Wikström vill ge, så det är väl bara att motionera om det då.
Ledamot Wikström.
Jo, tack talman. När jag tar upp, orsaken till att jag tar upp det här är att det är den här regeringen som har fört fram det tidigare lagförslaget om cybersäkerhet som gjorde att de här frågorna just bedömdes vara innanför landskapets behörighet. Det vill säga att den här regeringen har fört den politiken, vilket har gjort att det här lagförslaget också nu är landskapets behörighet. Och då kan man ju fråga sig, vilken typ av behörighet ska Ålands självstyrelse ha? Vad gynnar gemene ålänning att vi har behörighet över? Jag menar att sån här lagstiftning som handlar om artificiell intelligens eller cybersäkerhet för den delen, det är saker som Finland är väldigt bra på att sköta och som inte påverkar gemene ålänning. Jag skulle säga att det påverkar gemene ålänning till och med negativt, för att vi har den behörigheten själva här. För vi hamnar att betala för allt det här. Och jag tror inte att vi klarar av att göra det här på ett lika bra sätt som ett lite större land klarar av. Det står här också att till och med Nordens länder är små när det gäller de här frågorna. Vi är 30 000 människor, men vi ska ändå ha behörigheten. Det är konstigt.
Ledamot Assom, avslutande repliksvar.
Talman, om vi tänker på självstyrelsen i Åland och vad vi har för behörigheter. Jag skulle säga att Åland ska ha behörigheter som ser framåt och mot framtiden. Och digitalisering och AI är ju framåt och det är utveckling och tillväxt. Och, så jag tycker absolut att vi ska ha den här behörigheten som vi nu har. Men vill vi, ledamot Wikström, ge bort behörighet från självstyrelsen, så det är ju fritt fram också att motionera om det. Det har jag ingenting emot att behandla en sån motion här i lagtinget. Det är lugnt.
Tack för det. Då går vi vidare på listan till ledamot Mansén som håller anförande för Åländsk Centers räkning. Varsågod.
Tack talman. Från Centerns sida vill vi inledningsvis säga att vi ser nödvändigheten med detta lagförslag. Det är viktigt att Åland nu tar ett tydligt steg för att genomföra EUs regelverk kring artificiell intelligens och skapa en struktur för tillsyn. Centern anser att det är klokt att lagförslaget lägger sig på en miniminivå i detta skede. Regelverket är nytt. Tekniken utvecklas snabbt och det finns skäl att gå framåt stegvis. Att detta beskrivs som en första fas är därför en rimlig och ansvarsfull ansats. Samtidigt vill vi lyfta några perspektiv som blir viktiga framåt, särskilt ur ett åländskt perspektiv. För det första handlar det om tillsynens förutsättningar i praktiken. Att ansvaret finns är en sak. Men i ett litet samhälle som Åland behöver vi säkerställa att det också finns kompetens och resurser över tid. Säkert i takt med att användningen av AI ökar både inom offentliga sektorn och inom näringslivet som helhet. För det andra ser vi ett behov av att följa upp detta första steg. Om detta nu är fas 1 så är det också viktigt att vi har en beredskap för hur och när vi går vidare i följande faser. Det kan som vi ser det handla om att samla erfarenheter och vid behov återkomma till lagtinget med justeringar eller kompletteringar. För det tredje vill vi från Centern lyfta det åländska perspektivet när det gäller möjligheter. Inte bara tillsyn. När det gäller exempelvis regulatoriska sandlådor och utvecklingsmiljöer är det viktigt att åländska företag och myndigheter i praktiken får tillgång till dessa. För oss handlar det om att säkerställa att Åland inte bara följer regelverk utan också kan dra nytta av den utveckling som nu sker. Talman, sammanfattningsvis så stöder Centern lagförslaget. Vi ser det som ett viktigt första steg samtidigt som vi vill betona vikten av att följa utvecklingen noggrant och säkerställa att lösningarna fungerar i en åländsk kontext. Tack talman.
Tack för det. Ingen replik är begärd. Så vi går vidare till nästa gruppanförande. Och det är vice talman Måtar som håller gruppanförande för obunden samling. Varsågod.
Tack talman, bästa lagting och övriga åhörare. Nu ska vi då införa reglering av AI på Åland då. Och det här följer ju delvis förstås av den så kallade AI-förordningen som EU har beslutat sig för att införa. Som vi alla vet vid det här laget, och om man inte vet det så är det dags att man förstår det, så är ju EU världsmästare när det gäller att reglera allt. USA ligger i lä, Kina ligger i lä, Japan ligger i lä, om vi liksom tittar på världen. Man väljer att inte göra på det här sättet som EU har gjort. Nå ja, det är inte så mycket vi kan göra åt det här i lagtinget. Men det vi dock kan göra är att faktiskt på allvar införa en minimi lagstiftning när det gäller att implementera den här förordningen. Vi ska ju komma ihåg att det här är en förordning. Alltså den gäller direkt oavsett vad vi gör. Det är inte ett direktiv som förutsätter nationell lagstiftning. Utan det är en förordning. Och det är obunden samlingsuppfattning att vi ska kunna göra det här betydligt lindrigare. Genom att egentligen bara peka ut en ansvarig myndighet och hur kontrollen och sanktioner ska skötas. Det känns som att den här lagen med drygt 20 paragrafer och som till viss del verkar bestå av upprepningar av det som står i EU-förordningen. Den är lite, vad ska vi säga, ja, den är oproportionerlig. Den är för omfattande. Och jag tycker vi ska på allvar titta på det här. Att jag tror att vi ska klara oss med 6-7 paragrafer som skulle definiera det här. Och sen ska vi komma ihåg att vi ska tillämpa proportionalitetsprincipen. Det finns ingen i EU som kommer att fundera något jättemycket på hur Åland tillämpar AI-förordningen. Och vilken AI-verksamhet som finns här och så vidare. Så det här skulle vara någonting som vi absolut skulle sköta med befintliga resurser. Och mig oroar det när man läser det här lagförslaget att helt plötsligt så kan vi ha kostnader på ett par hundratusen i år extra här nu då på grund av den här lagstiftningen. Vi borde sköta det här med befintliga resurser helt enkelt. Tack talman.
Tack för det. Två stycken repliker begärda. Den första går till minister Zetterman. Varsågod.
Ja. Talman, det var mycket intressant där. Först börjar vice talmannen med att nu ska vi reglera AI på Åland för att sen övergå till att det här är förordningen. AI har varit reglerat på Åland sedan 2024 när AI-förordningen trädde i kraft. Så är det ostridigt. Vice talmannen pratar om Kina, USA och Japan. Alltså jag hoppas nu att vice talmannen inte menar att vi ska ha samma syn på personlig integritet, mänskliga rättigheter och tillgång till vår egen data som man har i Kina, utan att vi gärna liksom nog hör till den europeiska sfären där vi värnar den typen av frågor. Sen kan man förstås också diskutera, vilket jag gärna gör, är att har man överreglerat, har man gått för långt i Europa för att kväva också innovationer. Men att börja jämföra oss med Kina känns väl ändå lite märkligt.
Repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman, minister Zetterman. gör väl det som hon kanske brukar, det vill säga försöker sätta ord i munnen. Varför ska jag vilja ha det som Kina? Liksom, hur kan ministern ens utgå ifrån att jag ska vara intresserad av det? Det är på något vis att måla upp någonting som jag absolut inte har sagt. Det jag sa var att tittar man hur man gör ute i världen så har man inte gjort som EU. Och EU är först man slår sig för bröstet att oj, redan 24 lyckades vi reglera det här området. Som ingen annan har reglerat på ett liknande sätt. Och att EU överreglerar allting så är ju i det här laget allmänt känt. Och det var det jag försökte påpeka. Tack talman.
Minister Zetterman, andra replik.
Talman, sen går ledamoten Mata vidare och säger att vi har gjort onödigt komplicerat med 20 paragrafer. Det skulle ha räckt med 6. Och säger, men samtidigt säger vice talmannen att vi upprepar det som står i AI-förordningen. Det handlar ju också om att skapa en lagstiftning som blir förståelig i sin helhet. Och där man uppfyller de krav som artiklarna kräver att man ska uppfylla. Så att här finns inga ytterligare tillskärpningar från AI-förordningen. Utan det är det vad AI-förordningen kräver att vi ska ha med. Och sen till sist så säger vice talmannen att det här borde vi inte behöva extra resurser för, utan det här borde skötas inom befintliga resurser. Det är uttryckligen vad det står i lagförslaget att det görs, att det sköts inom befintlig ram för digitaliseringsenheten.
Avslutande repliksvar, vice talman Måtar.
När man ser hur det har besvarats, tack talman, när man ser hur det har besvarats bland remissinstanser och så vidare, så ser det ut som att det här kommer att kräva mera resurser, och det är det som oroar. Det här, när det gäller den här lagstiftningstekniken att sitta och kopiera och skriva av EU-förordningen, så innebär det att så fort EU-förordningen ändras så måste vi börja ändra vår lagstiftning. Så jag menar därför att det skulle kunna vara precis på samma sätt som när vi tar blankettlagar, så är vi väldigt sparsamma med att upprepa det som står i den finska lagen. Vi skulle kunna använda precis en liknande teknik när det gäller EU-förordningen. Det var det jag försökte säga. Tack talman.
Följande replikskifte går till ledamot Lindbäck. Varsågod.
Värderade fru talman, vice talman Markus Måtar, skulle vilja efterhöra eller få bekräftat att man inte genom den nu aktuella lagen eller lagförslaget, man kan inte genom hur man utformar det överföra en behörighet som tillkommer självstyrelsen. Att överföra den på riket. Enda möjligheten att överföra en behörighet på det sätt som tidigare har nämnts här. Eller har önskats. Det måste ju ske antingen genom att man ändrar i självstyrelselagens behörighetsfördelningsförteckning. Eller att man överför förvaltningsbehörighet via en överenskommelseförordning. Stämmer det?
Repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman. Jag tror inte att jag sa någonting om det här i mitt huvudanförande, men jag besvarar det ändå. Och det förhåller sig naturligtvis precis på det sättet som lagtingsledamot Lindbäck säger. Ska vi börja överföra behörigheter behöver vi ändra innehåll i självstyrelselagen. Men jag har inte sagt någonting om det. Jag har försökt säga att vi nu på ett överdrivet sätt gör någon form av implementering av en EU-förordning som ändå gäller oavsett vad vi gör eller tycker. Och EU-förordningen förutsätter egentligen bara några saker av oss, och huvudsakligen är det att utse en behörig myndighet som hanterar det här och som har främst hand om lite övervakning och sanktioner. Tack talman.
Ledamot Lindbäck, andra replik.
Ja, tack värderade fru vice talman. Tack vice talman Markus Måtar för att han tog sig möjligheten att besvara en fråga som kanske föll lite utanför ramen, men det var värdefullt att det blev klarlagt.
Ja, vice talman Måtar avstår vidare repliksvar. Varför vi går vidare till följande gruppanförande. Och vi kommer till Moderat samlingsgruppanförande som hålls av ledamot Valve. Varsågod.
Tack talman. Vi i Moderat samling är AI-positiva. Vi ser stor potential för en effektivare offentlig sektor. Starkare företag faktiskt. Bättre sjukvård, för att nu nämna några saker. Det finns också risker med AI som beskrivs i lagförslaget. Risker för integritet, för transparens AI är en utmärkt dräng men en dålig herre. Det är viktigt att se möjligheterna, för det är lätt att bli lite dystopisk när vi diskuterar AI. På Moderat samlingsseminarium om AI kunde vi höra om unga människor utan vänner som funnit en vän i AI, vilket nog är ett riskfyllt beteende, för att uttrycka det milt. Vi kunde också lära oss om hur utbrett det är med arbetssökande som tar hjälp av AI för att skriva arbetsansökningar. Inget fel med det. Men dessa skickas sen till en AI-bot på arbetsgivarsidan som går igenom arbetssökningarna. Och det är väl det här som gör det lite dystopiskt. Om vi bygger ett samhälle där AI-bottar går igenom det som AI-bottar har skapat. Så vad behöver Åland när det kommer till AI då? Jo, tydliga spelregler som måste vara proportionerliga och kostnadseffektiva. Den grund som läggs idag innebär hyggligt tydliga spelregler, men konstruktionen saknar proportioner och kostnadseffektivitet. Låt oss börja med det positiva. Lagförslaget är väl rotat i EU:s förordning om artificiell intelligens, och det här ger goda förutsättningar för den AI-revolution inom EU som ska göra EU världsledande på området. Det är inget fel i att sikta på kärnorna. Möjligen återges lite väl mycket av själva AI-förordningen inne i själva lagförslaget, men det är närmast en fråga om estetik. Det politiskt viktiga är att den lag vi nu behandlar syftar till att säkerställa att EUs AI-regelverk efterlevs även på Polen. I lagförslaget nämns EUs regulatoriska sandlådor för AI. Och sandlådorna, de finns ju inte till för att leka lite och sparka lite sand. De utgör kontrollerade testmiljöer där företagare och myndigheter kan utveckla, utvärdera och skala nya AI-tillämpningar tillsammans. Nota bene med tillsynsmyndigheter. Lite trist är det att regeringen stänger dörren för en egen åländsk regulatorisk sandlåda. Vi hoppas att inte det här är ett allmänt nej för återstoden av mandatperioden. För om vi menar allvar med att ha en internationellt hög profil inom till exempel energiområdet, då bör vi vara intresserade av regulatoriska sandlådor på området. Och social- och miljöutskottet får gärna göra en djupdykning i sandlådan. Sandlådorna, de har en viss betydelse för ett starkt näringsliv med företag som vill och vågar växa. Och helt oberoende av vad vi politiskt tycker om sandlådorna så kommer de att dyka upp i EU-rätten. Vi moderater har länge efterfrågat tillväxtpolitiska konsekvensbedömningar i alla lagförslag, och här har vi ett lagförslag som faktiskt har en mening om att lagförslaget väntas gynna små och medelstora företag. Det är en mening, men den gör skillnad. Sen har vi det som drar ner helhetsbetyget. Digitaliseringsenheten ska få åtminstone ett nytt årsverke för att hantera lagstiftningen. Datainspektionen bedömer likaledes att ytterligare ett årsverke till skulle behövas. Jag kommer i samband med vår budgeten att återkomma till frågan om hur lätt budgetramarna tycks väga i detta parlament. Men just idag så kan vi fokusera på det här lagförslaget som innebär en utökning av antal årsverken. Behöver Åland nya årsverken för det här? Knappast. Digitaliseringsenheten förfogar redan över betydande budget. I bokslutet 2025 kunde vi läsa att Datainspektionen har utökats. Datainspektionen har utökats med en administratör och fått medel att skaffa ett nytt ärendehanteringssystem som ska ligga till grund för Datainspektionens arbete. Hur skulle det vara med lite myndighetssamverkan innan nya tjänster tillsätts och innan man säger att det behövs nya årsverken? Alltså att digitaliseringsenheten och Datainspektionen tillsammans skulle kunna köta uppgifterna, möjligen med den nya administratören och det splitter nya ärendehanteringssystemet. Om kompetensen inom AI är bristfällig så finns det andra sätt än att avisera om nya årsverken. Man kan höja kompetensen hos befintliga årsverken. Det behövs inte nya årsverken för att höja kompetensen. Och vad är det tänkt att detta nya årsverk eller dessa nya årsverken ska fylla sina arbetsdagar med? För knappast har vi initialt en enorm mängd AI-tillsynsärenden. Så istället för att inrätta nya tjänster och avisera att nu behövs det nya årsverken, så tycker vi att regeringen borde gå in för samordning med befintliga myndigheter, delade resurser och i sista hand en uppskalning när behovet faktiskt visar sig. Återigen, vi ifrågasätter inte att det behövs kompetens. Kompetens på området, det behövs, det är solklart. Men vi är inte övertygade om att lösningen är en ny heltidstjänst och nya årsverken. Det är inte ansvarsfullt, talman, att bygga upp en organisation för ett behov som ännu inte är fullt kartlagt. Det är inte att ta ansvar. Det är inte att visa respekt för skattebetalarnas pengar. Vi stöder inte utökningen av antal årsverken, beaktat det vi har hört så här långt i debatten. Så talman, avslutningsvis, vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det går att ta ansvar både för framtidens teknik och för dagens ekonomi. Tack för ordet.
Tack. Två stycken repliker är begärda. Den första går till minister Zetterman. Varsågod.
Talman, jag måste i allt mitt lugn erkänna att jag blev nog provocerad faktiskt av ledamoten Valves anförande. Alltså, å ena sidan säger man att vi ska inte ha en enda specialkompetens inom AI-området i landskapsförvaltningen. Det kan jag tillägga att det har specifika uppgifter som enligt förordningen ska skötas just av datainspektionen och dataombudsman. Man vill inte ha en enda tjänst för att behärska område AI i landskapsförvaltningen. Men man tycker man ska ha en regulatorisk sandlåda. Förstår ledamoten Valve att det handlar om en mångmiljonsatsning med specialiserade jurister, specialiserade tekniker och all projektledning som kommer därtill. Det ska vi ha. Alltså, hur kan man sila mygg och svälja kameler på det sättet som Moderaterna gör i den här frågan?
Repliksvar, ledamot Valve.
I vanlig ordning bygger ledamoten Zetterman halmdockor. Jag sa inte i Moderaternas gruppanförande att vi vill se en regulatorisk sandlåda för AI. Det som jag sa var att vi ska inte stänga dörren för framtida regulatoriska sandlådor. Jag uttryckte en förhoppning om att det nej som landskapsregeringen har sagt inte gäller andra områden där det kan dyka upp regulatoriska sandlådor som förslag, för att det kan möjligen vara en styrka för Åland. Och inte heller har jag sagt nej till att vi inte ska ha speciella kompetenser. Utöka gärna kompetensen. Vi har 1000 tjänstemän på landskapsregeringen. Deras kompetens får gärna utökas så att det motsvarar de utmaningar som vi har och de ansvarsområdena som är aktuella. Det är absolut okej, men kom inga hit med fler lagförslag med fler årsverken. Tack.
Minister Zetterman, andra replik.
Talman, jag vill nog minnas från Moderaternas huvudanförande att man sa att det här borde man inte säga nej till. Det här skulle vara en viktig sak att ha i framtiden, en regulatorisk sandlåda. Och det är nog att sila mygg och svälja kameler ifall man vill göra den här typen av saker. Om jag kommer ihåg rätt så ville Moderaterna under förra mandatperioden också ha en egen identifieringstjänst. Alltså det är saker som är oerhört dyra, väldigt komplexa, kräver specialiserade tekniker, kräver specialiserad juridik. Alltså att hålla på och prata till folket om att det där skulle nog vara bra att ha, men vi ska inte ha en tjänst för den här frågan. När det gäller årsverken och tillsättande av tjänster så är det precis som jag sa. Det behöver tillsättas en tjänst för det här ändamålet. Därför att det finns i dagsläge väldigt, väldigt få tjänster inrättade på digitaliseringsenheten. Det här handlar om tillsyn. Det har också aviserats ett ytterligare årsverk i den här frågan.
Avslutande repliksvar, ledamot Valve.
Först och främst, regulatoriska sandlådor är positiva saker. Det innebär möjligheter. Stäng inte dörren för det. Jag förstår om landskapsregeringen just i det här specifika fallet har gjort den bedömningen. Men allmänt sett så är det dåligt att göra det. Vad sen gäller årsverken så upprepar jag igen. Det här går inte ihop med landskapsregeringens övriga politik. Så som den har formulerats i vår budget, att vi ska minska med 90 årsverken under år 2026 till 2028. Vi kan inte fortsätta så här. Alltså, vi måste se om vi kan göra saker på andra sätt än att utöka med årsverken. Någon gång måste man dra i handbromsen och det här är en bra dag att göra det. Tack.
Vi går till följande replikskifte. Ledamot Wikström, varsågod.
Jo, tack fru talman. Jag håller med ledamoten om det. Det här är en bra dag att göra det. Om vi betraktar nu de här senaste veckorna vad vi har diskuterat här inne. Så vi hade gymnasielagen här och nu har vi den här lagen om tillsyn av artificiell intelligens. Och
Ja, sammantaget så är det bortåt 9 tjänster som vi har utökat med de här 2 lagförslagen totalt sett för offentlig sektor. Då. Över 600 000 euro till i årskostnader. Det är resultatet av de senaste 2 veckorna här inne och majoritetens politik där man säger att vi ska dra ner på allt. Vi ska dra ner och dra in tjänster, men det ser vi inte något tecken på, utan vi ser tecken på kraftig utökning av offentlig sektor. Så ledamoten har helt rätt i det att någon gång måste ta stopp det här. Och sen är det ju också så att det här lagförslaget, nu står det i och för sig inte när det ska träda i kraft, men sannolikheten är ju ganska stor också i det här lagförslaget, lika så som för gymnasielagen, att den här notan skickas vidare till nästa landskapsregering att försöka hantera inom ramen för det finanspolitiska ramverket. Så vi får väl säga tack för den.
Replik, svar, ledamot Valve.
Ja, talman, jag är förvånad över att det inte verkar finnas någon inne i regeringssalen som säger stopp. Kanske vi inte ska föreslå till årsverket. Kanske vi istället borde skriva om att vi ska se hur vi kan få det här att passa in i de befintliga årsverken. Ombilda tjänster istället för att skapa nya tjänster. Det är verkligen häpnadsväckande. Och ännu mer häpnadsväckande blir det när det inne i själva lagförslaget står saker som att landskapsregeringen bedömer att ett tätt och välfungerande samarbete med den tillkommande personalresursen vid landskapsregeringens digitaliseringsenhet skulle kunna täcka in den största delen av Datainspektionens tillkommande behov. Alltså, det är anmärkningsvärt att landskapsregeringen har funderat i de här banorna, men sen verkar ha släppt det. Att, nej, men vi går in för det här i alla fall.
Ledamot Wikström, andra replik.
Jo, tack fru talman. Ja, man kan ju fundera hur mycket tillsyn den här tillsynstjänstemannen i praktiken verkligen skulle behöva göra här på Åland om man skulle sätta på absolut miniminivå. Jag sysselsatte mig här på skoj med att jämföra de finska kostnaderna och försökte översätta dem till de åländska kostnaderna per capita. Och skulle vi ha lika stora per capita kostnader som Finland har här på Åland, då ska vi ligga på ungefär 25 000 euro i kostnader. Nu är det 200 000 här i första steget och sen står det lite indirekt i lagförslaget att det kan komma att bli ännu dyrare i framtiden. Sen när man pratar om det här med kompetenser som ministern är väldigt ivrig att prata om, så håller jag med ledamoten. Det är ju så att när det gäller AI-kompetens så är det något som ska genomsyra förvaltningen och att varje enskild liksom bit av förvaltningen när tiden är mogen tar i bruk AI i sitt ordinarie arbete. Det är ju så det fungerar. Inte har man ju en övergripare, någon slags AI-tsar som går omkring och berättar hur förvaltningen ska sköta sina uppgifter. Det är väldigt konstigt sätt att se på den här frågan.
Ledamot Valve, avslutande repliksvar.
Talman, jag hade gärna sett att det här lagförslaget skulle ha gått till finans- och näringsutskottet. Nu har vi beslutat att det går till social- och miljöutskottet. Där ledamoten Wikström är ordförande. Och jag kan väl som allmän färdkost inför den behandlingen vädja till medlemmarna i social- och miljöutskottet att vara så konkreta som möjligt. Ställ konkreta jordnära frågor. Vad ska den nya tjänstemannen göra på sin första arbetsdag? Konkret. Vilka ärenden är det som dyker upp och på vilket sätt ska de hanteras? Tack.
Tack för det. Vi går vidare till följande gruppanförande. Och det är ledamot Nina Fällman som håller gruppanförande för Ålands socialdemokrater. Varsågod.
Tack talman. Det känns som att vi har en förtida budgetdebatt som pågår här nu. Ganska mycket spekulationer om saker som man kanske inte är helt och hållet insatt i. Som flera av oss kunde konstatera i förmiddags när vi fick lyssna på en föreläsning om AI och deepfake, så lever vi i farliga tider. Det man ser och det man hör i den virtuella världen, vare sig det är gammal tv, radio, poddar, sociala medier eller underhållning, ser ut som verklighet, men inte alls är det. Vi kan alla få oss med rätt AI-hjälpmedel att säga saker som vi aldrig skulle drömma om eller göra saker som skämmer ut oss. Och vi är både sårbara och okunniga. Och vi har svårt att hänga med både i den tekniska utvecklingen och i källkritik, säkerhetssystem och sånt som behövs för att skydda och reglera oss i den här nya världen. För mig låter en regulatorisk sandlåda som någonting som veckans Vilén skulle göra någonting roligt av. Men så är det ju tydligen inte. Vi har lärt oss att vi knappt vet någonting om de här frågorna. Och också de som vet lite mer. Som till exempel minister Zetterman, som kanske är den som är mest kunnig på det här området i den här salen. Inte ens de vet så hemskt mycket. Vi greppar inte helheten av den samhällsförändring vi lever i och de risker som finns med AI. Också de möjligheter som finns. Och det behöver vi förstås jobba med som lagstiftande församling och som ansvariga för det här landskapet. Också de av oss, jag personligen till exempel, som är ryggmärgen, inte vill bry mig om de här sakerna. Det kanske går för en dam i mogen ålder att avstå, men det går inte för barn och barnbarn. Och för deras trygghet och för deras framtid så är det som vi behöver jobba med de här frågorna. Därför kan vi dels tacka EU och EU-förordning 2024-1689, dels landskapets genomförande bestämmelser i den här lagen för att vi får ett mått av reglering och trygghet i tillsynen av de här frågorna. Det kommer, precis som allt som har med digitalisering att göra, att kosta pengar. Med en vag, lite odefinierad förhoppning om att man genom rätt användning och rätt prioriteringar, rätt implementering i våra förvaltningar kan i framtiden spara pengar och spara resurser. Vi får se. För att det ska lyckas så behöver vi den där basen, den där kunskapen och göra de riktiga valen. Och där tycker åtminstone jag att det kan nog vara bra att man har en person inom förvaltningen som specialiserar sig på de här frågorna. Den här förändringen och den här kunskapsutvecklingen, den sker inte av sig själv genom någon form av osmos, utan man måste jobba med den. Det är klart också, vilket en del ledamöter nästan har glömt bort, att vi inte har så stora val när det gäller att implementera en EU-förordning. Och ingalunda är det väl så att det är någonting som minister Zetterman har hittat på för att på pin kiv svälla landskapets budget. När deklarerades att cybersäkerhet är åländsk behörighet så var det ju ingenting som Åland aktivt krävde att man skulle få. Utan genom en prövning så konstaterades det att det är vår behörighet. Jag tycker att det är en relevant fråga, den som ledamoten Wikström tidigare ställde. Att kan vi på Åland klara av alla de nya områden och nya tillsynskrav som EU ställer på oss? Det är nog något man behöver hålla ögonen på om med ett helhetsperspektiv på självstyrelsen. Hur många tillsynspersoner till följd av olika EU-regleringar vår lilla förvaltning mäktar med. Och vad vi i längden faktiskt har kompetens att hantera på ett bra sätt. Kanske det är som till exempel ledamoten Asuman sa, att digitaliseringen är en framtidsmöjlighet och att det är någonting som vi behöver hålla fast vid, att det är nya marknader och nya möjligheter. Men självstyrelsen ska vi ha, och självstyrelsens behörigheter ska vi ha för att jobba för sånt som dels är viktigt för ålänningarna och dels vi kan sköta bra. Och den frågan, om vi i längden faktiskt är bra på att sköta det här området eller om vi ska söka andra lösningar som är komplicerade och där kanske inte alls svaret är givet, det tycker jag att man ändå kan fundera på. I övrigt så stöder Socialdemokraterna lagförslaget.
Tack för det. Två stycken repliker begärda. Den första går till ledamot Wikström. Varsågod.
Jo, tack fru talman. Nej, jag tänkte ta det här om cybersäkerhetslagen, för det var nog en aktivt jobb från landskapsregeringens sida och från regeringspartiernas sida att man ville testa just den här cybersäkerhetslagen, om den föll innanför åländsk behörighet. Det var en aktiv debatt i lagkulturutskottet. Vi kan ju inte säga exakt vad som sagts där, men det var en aktiv debatt om just den här frågan. Och vi från oppositionen uttryckte en stark skepsis till om vi verkligen skulle testa behörighetsgränserna på det här området och försöka få den här lagstiftningsbehörigheten till oss. Så det var en fråga som man aktivt drev från regeringshåll. Och man kan inte skriva om det som att det här var en naturlag att det skulle bli på det här viset, utan man ville aktivt att det skulle bli på det här viset. Man testade. Lantrådet kallade det för en testbolag. Nu ska vi se om det här faller innanför vår behörighet eller inte. När det kommer nya områden så måste man ju göra ett aktivt val inom självstyrelsen om man ska försöka få behörigheten
till Åland när det inte i detalj regleras i självstyrelse.
Replik, svar, ledamot Fällman.
Alltså jag uppfattar i det som ledamoten Wikström säger två ord som för mig var viktiga. Vi måste veta om någonting är vår behörighet eller inte. Vi måste testa, är det vår behörighet? Och om det är vår behörighet, hur ska vi köta den? Det var ju det som var den springande punkten. Att testa om det är vårt ansvar. För om det är vårt ansvar så måste vi ju ta det.
Ledamot Wikström, andra replik.
Tack fru talman. Nu är inte jag expert på självstyrelsefrågor, men något kan jag ändå om de här frågorna. Och om vi inte ska testa, om vi inte ska aktivt ska ha fört det här så... Eller hur, ledamoten sitter ju med i den här självstyrelselagsrevisionsgruppen och testar vi inte behörigheten utan det kommer ny lagstiftningsbehörighet som vi inte testar. Så blir inte det då indirekt så att vi använder den finska lagstiftningen och således så etableras den praxisen. Nu valde vi att föra fram det här lagförslaget på det här viset för att vi ville se, är det här vår behörighet? Vi är intresserade av det. Den vilja uttryckning som vi gjorde. Konsekvensen av det ser vi här idag nu. Man kan tycka att det är rätt väg att gå. Jag tycker att man också borde försvara det ställningstagande om det är så man anser. För när vi debatterade den här lagstiftningen så var vi väldigt kritiska från oppositionens sida till just det här ställningstagandet.
Avslutande repliksvar, ledamot Fällman.
Tack. Jag förstår inte riktigt vad ledamoten Wikström menar. Borde vi alltså ha någon slags låt-gå-mentalitet till nya lagstiftningsområden som inte fanns när självstyrelselagen skrevs och kanske inte finns för framtiden heller? Det kommer att komma nya saker där vi behöver bedöma, är det här vårt ansvar eller är det inte? Inte kan vi ju bara sitta och fundera att ja, nu kom det något nytt, men att vi tror väl att det är någon annans behörighet så vi struntar i det. Inte kan vi ju jobba på det sättet.
Anförandets sista replikskifte går till minister Zetterman. Varsågod.
Tack talman, jag hade begärt ett anförande för att diskutera den här saken. Nu gjorde ledamoten Fällman det tacknämligt. Vårt lagstiftningssystem är uppbyggt så att vi har explicit lagstiftningsbehörighet. Det är ju inte så att rikets lag gäller ifall inte vi har en lag. Utan har vi lagstiftningsbehörigheten så har vi den. Och då det är åländsk lag som gäller och har vi ingen åländsk lag så finns det ingen lagstiftning. Det tror det alla i den här salen känna till. Det uppkom i samband med den här frågan kring cybersäkerhetslagstiftning. Att var går den här gränsen? Ingen kunde svara på det. Det föregicks inte dessvärre av politiska förhandlingar, vilket jag uppfattar att borde ha gjorts långt innan när ledamoten Wikström bland annat var minister. Nu föregicks det inte av någon politisk förhandling, utan det blev alltså Ålandsdelegationen, Högsta domstolen till sist och presidenten som fattade beslut om var behörighetsgränsen gick. För min del tycker jag det var lyckosamt för Åland att vi får ha den här behörigheten. Jag tror det kommer visa sig vara en av de största självstyrelsepolitiska vinsterna. Jag har full respekt för att andra inte har den uppfattningen.
Repliksvar, ledamot Fällman.
Ja, det var väl min poäng. Det här att klargöra var gränserna går och vad som är vårt ansvar är helt nödvändigt. Vi kan inte leva när det kommer nya lagstiftningsområden i någon slags... hoppas och tror mentalitet. Sen är det en annan fråga vad man vill ha och vad man tror att självstyrelsen kan ha nytta av. Och på just det här området så kan inte jag säga att jag är någon expert på det. Det kan hända att det är så att det finns stora framtidsmöjligheter inom AI och digitalisering där vi behöver hålla i lagstiftningsbehörigheten och att vi faktiskt har gjort en vinst när vi fick den behörigheten. Men att vi skulle lämna det oreglerat, det tycker jag är barnsligt.
Minister Zetterman, andra replik.
Talman, för det är ju ändå så att oavsett ifall vi har en lag eller inte så har vi i det här fallet uppenbarligen skyldigheter och mot enskilda och enskilda har rättigheter i förhållande till lagstiftaren och tillsynsmyndigheter. Och de här plikterna hade vi haft alldeles oavsett ifall vi hade haft en lag eller inte. Det hade kunnat försatt enskilda och försatt landskap i en väldigt besvärlig situation ska sägas. Så att, och det här var inte det därmed ord som test. Jag tycker inte om det ordet, jag sa det från början också redan när jag presenterade lagen. Det här är inte en självstyrelsepolitisk testballong. Det här är ett konstruktivt sätt att klarera en behörighet som är ny och odiskuterad i självstyrelselagstiftningen. Så att själva lösningen på att vi ska ha ett rättslöst samhälle på Åland, att det förs fram i den här salen, det gör mig mycket bekymrad.
Avslutande repliksvar, ledamot Fällman.
Tack. Jag kanske avslutar med att konstatera det som har klarna i den här processen med den nya självstyrelselagen som vi har en from förhoppning om att komma i mål snart, är att den tiden när vi kan göra allt på en gång är förbi. Och vi kommer att ställas inför ändringar i självstyrelselagen med jämna mellanrum snarare än genom sådana stora 15-års reformprocesser. Och då är det ju viktigt att veta var gränserna går och vad man vill för framtiden. Tack.
Tack för det. Det var det sista gruppanförande. Så nu går vi över till ledamöternas personliga anföranden. Och först ut där så är ledamot Höglund. Varsågod.
Tack fru talman. Lagting åhörare, jag tänkt lite ta upp den här ekonomiska biten som ingår i det här lagförslaget. Och för att då diskutera ekonomi så bör man ta avstamp någonstans. Och det som jag tycker att vi tar avstamp i här och nu, så det är ju det är bokslutet för 25. Det kommer att debatteras här så småningom och det kommer att bli spännande. Och vi är några som väntar på det. Men tittar man på bokslutet för 25, då så har vi ett underskott på 28 miljoner. Och så vet vi att det var en färgförsäljning där på 9 och så vet vi att det var extra paffpengar. Så att vi har ju de facto kanske ett underskott då i räkenskaperna på riktigt på runt 40 miljoner. Och det här ska vi ha med oss hela tiden, absolut. Så småningom så ska vi diskutera vår budget och så ser vi hur framtiden ser ut. Till exempel hur skatteintäkter och sånt här ser ut att utfalla framöver. Man kan väl ha en oro för Finlands ekonomi och för avräkningen. Samtidigt vet vi att vi kommer att få mer lotteriskatter. Men nu är det där slutet, så hoppas att vi får svar på i vår budget ändå. Men nu diskuterar vi AI. Och då kan man ju läsa att det är kostnad på cirka 210 000 första året. Och sen blir det en årlig kostnad på ungefär 130 000. Och så kommer det säkert någonting ytterligare om det. Och det här måste man ju fundera på allvar. Att vad innebär det här då i vår väldigt sargade, känsliga och usla ekonomi? Vi hade en bra diskussion tycker jag häromdagen som ledamot Holm lyfte upp runt lagstiftningen. Då, runt, eller gymnasiereformen kan vi kalla det. Och det är sådana här diskussioner vi behöver ha mer och mer. Och vi kommer ju säkert ha det i samband med vårbudgeten. Det är ju lite... Det är först tycker jag när man läser det här ekonomiska kapitlet då i det här lagförslaget att det pratas om tjänster, årsverken och så vidare. Och sen slutar det ändå med att den här kostnadsökningen då bedöms rymma sig inom ramen då för digitaliseringsrättens nuvarande budget. Bra så, men då måste man ställa sig frågan, är den budgeten då, hur finns det då pengar lösa i den? Är den överbudgeterad? Rimmar det med finanspolitiska ramverket? Nej, det gör inte riktigt det. Så mitt inspel här idag så det är väl mera för att vi behöver diskutera finanspolitiska ramverket mera och hur det attackeras. Dels internt, om vi kallar det så, genom egen lagstiftning som inte är tvingande på något sätt, men där vi vill göra reformer för att vi tycker att de behövs. Hur ska vi finansiera dem? Och när det nu och då kommer lagstiftning då från EU, där vi inte har så mycket annat val än att följa den. Den ska också finansieras. Så hur ska vi göra det? Det är sånt som vi behöver lyfta upp. Tack mina vänner.
Tack för det. Tre stycken repliker begärda. Den första går till ledamot John Holmberg. Varsågod.
Tack talman. Tack ledamot Höglund. Jag sätter ingen värdering i lagförslaget i sig. Absolut inte det. Men jag måste ändå säga att jag blir glad av att sitta i lagtinget just nu. För att jag tycker lagtinget har en ekonomisk mognad som jag inte har hört på mina 10,5 år här. Det är faktiskt, man kan tycka vad man vill om saker och ting. Men det är glädjande att höra att man bryr sig om årsverken och nya tjänster och ifrågasätter ekonomiska kalkyler och allting sådant. Det tycker jag är ett steg i rätt riktning. Och precis som ledamot Höglund säger så behöver vi hela tiden ha finanspolitiska ramverkar med. i beaktande. Men att, jag gör ingen värdering i själva lagförslaget, men jag tycker ändå att lagting är värt en liten eloge idag, alla kollegor. Jag tycker det här är ett sundhetstecken, att vi kan bara diskutera de här sakerna på ett sansat sätt. Det har jag inte varit med om förut.
Repliksvar, ledamot Höglund.
Nej, men vi har en absolut total samsyn där, och den här mognaden tycker jag också har jag också sett här, och det är bra, för att när vi diskuterar då 2025 ett verkligt resultat på kanske 40 miljoner, så då måste vi alla inse att så fort vi diskuterar någonting här så måste vi diskutera pengarna parallellt samtidigt, och kanske ibland till och med före, att hur ska vi finansiera det som vi så jättegärna vill och kanske måste genomföra. Tack.
Ledamot John Holmberg, andra replik.
Tack talman, och det visar än en gång hur otroligt viktigt det transpolitiska ramverket är för Åland, det offentliga Åland. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och ledamot Höglund var inne på det, precis som jag var inne häromdagen när vi diskuterade gymnasielagen. En stabil ekonomi som gör att det finns ett reformutrymme i budgeten. EU-lagstiftning är lite trilskig på det sättet. Den kan komma, liksom, den borde helst vara genomförd i förrgår och komma med buller och bång. Men annan lagstiftning, andra reformer, så ska vi ha skapat ett utrymme för. Men det här är en bra mognadsprocess för lagtinget och bra startskott för både bokslutsdiskussioner och vårbudgeten som kommer om strax.
Ledamot Höglund avstår repliksvar, så vi går vidare till följande replikskifte, och ledamot Kahnborg, varsågod.
Fru talman, ledamot Höglund håller ett bra anförande i huvudsak, och han nämner ju de belopp som framgår av det här lagförslaget, det vill säga 210 miljoner första året och 130 miljoner efterföljande år. Men däremot så ska vi ju komma ihåg, och därför måste jag betona det också till Höglund, att det står ju ytterligare här att det kommer att tillkomma ett årsverke ytterligare vid Datainspektionen. Och pratar vi ett årsverke på digitaliseringsenheten av 130 000 euro, så har vi 130 000 till där. Alltså vi har en kostnad på 260 000 årligen. Men det har man inte skrivit rakt ut, för man skriver enbart om digitaliseringsenhetens kostnader i det här lagförslaget.
Repliksvar, ledamot Höglund.
Ja, nej, men så är det. Och jag tycker att kanske det här ekonomidelen här i lagförslaget kunde ha varit lite tydligare. För det pratas om ny tjänst, årsverke, men betyder det att det försvinner en annan tjänst, att en tjänst görs om? Samma sak med årsverken, betyder det att ett annat årsverke försvinner? Eller kommer det här till? Jag har förstått att det här kommer inte till som en ny kostnad, utan det här kommer att rymmas inom befintlig budget då framöver, om man inte väljer att minska budgeten. Så det här kunde ha varit lite tydligare skrivet, och det här kanske utskottet och skulle kunna helt enkelt bara grotta ner sig och skriva det. Gör ett utlåtande där det verkligen är tydligt. Tack.
Ledamot Kahnborg, andra replik.
Tack fru talman. Jo, det behöver nog klargöras, men vi vet att det är minst ett nytt årsverke. Det står svart på vitt. Ett nytt. Så att det är absolut en utökning. Det är ofrånkomligt faktum.
Avslutande repliksvar, ledamot Höglund.
Jo, nej, jag läste precis samma sak, och det är därför som utskottet behöver studera det här väldigt noggrant och säga att är det verkligen på det här viset? Är det verkligen en utökad kostnad eller ryms det inom befintlig ram? Det är oklart det där. Tack.
Och anförandets sista replikskifte går till minister Zetterman. Varsågod.
Talman, det är bra att lagtinget har ekonomiskt ansvar. Det som lite förvånar mig kring den här diskussionen är att det är ingen som diskuterar kring det stora inbesparingspotential som AI har. Om man nu pratar finanspolitiskt ramverk, hur mycket snabbare kan man få prognosverktyg? Hur mycket snabbare kan man göra djupare ekonomiska analyser? Det torde intressera en ekonomist som ledamoten Höglund. Och det här går ju också att titta på andra automatiserade beslutsprocesser och annat. Precis som jag sagt i flera replikskiften och i mitt eget anförande, så har ju digitaliseringsenheten varit mycket av en projektkontor, vilket gör att man har projektanställda och man har folk i arbetsförhållande, medan för tillsyn krävs det ju tjänster, och det är det som sägs här uttryckligen, att det behöver tillsättas tjänst för den delen, och det tror jag att alla vi här i salen som vet om hur offentlig förvaltning går till så förstår att det behövs en tjänst för den saken. Sen står det ytterligare nämnt då att arbetsuppgifterna motsvarar ett årsverk. Jag hoppas jag kan fortsätta mitt resonemang.
Ledamot Höglund, repliksvar.
Jo, vad det gäller sista delen där så tror jag att utskottet kan förtydliga det på ett bra sätt. Men den första saken som minister Zetterman tar upp är den intressanta, att vad innebär det här i framtiden? Jag har faktiskt funderat på det och valde att inte skriva någonting om det sen, utan jag fastnar lite vid siffrorna här. Men det är absolut så. Och jag ser ju idag från den bransch som jag jobbar mycket inom, redovisningsbranschen, nu den har förändrats. Från att man satt och knackade in och kopierade och hade sig, så är det ett system som läser in en faktura och gör en tolkning av det, och sen finns det inne i systemet. Och så kommer det att bli förstås inte bara inom det privat utan också inom det offentliga. Så där kommer det ju på sikt och antagligen bli en rejäl inbesparing, och då kan vi nog prata om minskning av årsverken på riktigt inom vissa områden, inte alla. Men inom redovisning, säkert löne.
Minister Zetterman, andra replik.
Talman, sen står det ytterligare då att det krävs ett att det blir arbetsuppgifter motsvarande ett nytt årsverke. Vad det blir på nettoraden sägs ingenting i den här framställningen om, och det kommer inte heller att besvaras i utskottet. Det här är ju en kontinuerlig process vi jobbar med, att minska antal årsverken. Men jag hoppas och tror att vi efter dagens debatt i den här salen kan skilja mellan att tillsätta en tjänst och ett årsverke. Och att årsverkesprocesserna förstås, men det ska ju, en tjänst ska utannonseras enligt lagen. Visst kan det hända att det blir en intern rekrytering, men inte kan jag stå här och säga någonting om det. Det är öppna processer när det gäller rekryteringar av personer. Så att det där är liksom alldeles för tidigt att diskutera, och dessutom inte heller enligt lagstiftningen att börja diskutera om vem som ska få tjänster på förhand.
Avslutande repliksvar, ledamot Höglund.
Nej, helt kort bara. Jag har ju själv varit med där man har ombildat tjänster för att de ska passa in i ett nytt upplägg, en modernisering av förvaltning till exempel. Tack.
Tack för det. Nästa anförande går till lantrådet Sjögren. Varsågod.
Talman, det här är ett knepigt och komplicerat och svårt område, men jag vill ändå säga några ord när det gäller behörigheten och de ganska grova missförstånd som verkar förekomma när det gäller lagstiftningsbehörigheten. IT och digitalisering är ett rättsområde som expanderar och utvecklas i rasande takt. Och vi ser ju inom flera områden där vi har svårt att avgöra var behörighetsgränserna går. En sån fråga är beredskapsfrågor, en annan är smittskydde. Och det här handlar ju om självstyrelselagen, det handlar om lagstiftningspraxis, och det handlar om hur lagarna, behörigheten, delas upp mellan riket och Åland. Och när det finns gråzoner så tolkar och avgör Ålandsdelegationen, och i förlängningen då högsta domstolen och presidenten. Och det är ju inte så att skulle vi jättegärna vilja ha ett behörighetsområde, hur vi än motiverar en lagstiftning så skulle vi få det. Så fungerar det ju inte alls, utan det är ju lagkunniga, erfarna människor som sitter i Ålandsdelegationen och tittar på de här behörighetsgränserna. Och det har man ju gjort nu då med NIS 1 och NIS 2 och särlagstiftningen. Och Finland har behörigheten när det gäller telekommunikation och behörigheten över sina egna myndigheter och sina nationella säkerhetsfunktioner. Medan Åland har behörighet när det gäller näringsverksamhet, energi, transporter, hälso- och sjukvård och socialvård. Och NIS 1, NIS 2 och särdirektivet delas upp efter behörigheten. Och Åland har lagstiftat om cybersäkerhet och motståndskraft och genomfört NIS 2 inom Ålands behörighet. Och cybersäkerhet och digitalisering är inte ett eget behörighetsområde, utan det följer underliggande sektorer. Så sammanfattningsvis så NIS 1, NIS 2 särdelas mellan riket och Åland enligt självstyrelselagen. Och Åland har egen lagstiftning för sin del av direktiven. Och praxis är att digitaliseringen är tvärsektoriell och behörigheten avgörs per sektor. Det var det jag ville säga. Tack.
Tack för det. En replik är begärd. Den går till ledamot Wikström. Varsågod.
Jo, tack fru talman. Nej, men det var bra att lantrådet klargjorde den där frågan. Det blir lite förvirrande när man diskuterar. Jag diskuterar ju den här cybersäkerhetslagstiftningen ganska mycket och hur man betedde sig när vi antog den och förde den vidare. Det var en ganska omfattande diskussion här, som jag var inne på tidigare också, där man kritiserar från oppositionens sida om det var rätt tillfälle att testa sina behörighetsgränser. Så med ny fakta som det är, alltså behörighetsfrågan är ju avgjord, då det kommer ju, om man avgör behörigheten i en fråga, så kommer det ju skapas det en praxis som gör att följande lagförslag som liknar det så hamnar ju också inomför vår behörighet, eller sannolikheten för att vi ska få det då ökar ju. Eller resonerar jag fel i den här frågan? Och sen så vill jag också säga det liksom att om nu lantrådet kunde tänka på den här det här som vi pratar om nu, artificiell intelligens eller för den där cybersäkerhet, är det rätt eller är det bra för Åland att vi har behörigheten över de här frågorna?
Repliksvar, lantrådet Sjögren.
Talman, när det gäller särdirektivet och cybersäkerhetsdirektivet så hade vi ju inget val. Vi måste ju testa. Inte kan vi liksom bara strunta i saker och ting och direktiv. Och det är ju också landskapsregeringen, lagtingets skyldighet att finns det oklarheter så måste vi ju renodla det och klarlägga de sakerna. Och det har vi gjort. Det är inte på det viset att landskapsregeringen alldeles hett har önskat sig det här behörighetsområdet, utan vi har gjort som vi alltid har gjort. Vi har testat behörighetsgränserna och vi har fått svar av Ålandsdelegationen, av Högsta domstolen och av presidenten. Jag tror som flera andra att det är på det viset att det är bra att vi har behörighet kring det här området. Vi kan besluta själva, vi kan tillse att vi får service på svenska och jag tycker att diskussionen inte riktigt hänger ihop. Om man går tillbaka till hur man har fört diskussioner från lagtingets sida. Man pratar ofta om att man vill att vi ska ta över behörighet. Man vill att vi ska ta över behörighetsområden. Man vill att vi ska absolut försäkra oss på att vi får service på svenska. Men det här är ju ett väldigt stort och viktigt område. Ett framtidsområde helt enkelt. Men det är inte lätt och det sätter stora krav på förvaltningen. Och jag är säker på att alla har följt med diskussionen kring OHS. Där vi kan konstatera att det nya vårdinformationssystemet är vårt minsta problem. Det är det att vi inte har levt upp till datasäkerhetslagstiftningen under många, många, många år. Och det verkar också finnas en uppfattning att vi inte samarbetar. Jag uppfattar att det här senaste tiden, det här senaste året, så försöker vi göra allt för att få ihop de organen som jobbar med datasäkerhetsfrågor på Åland. Alltså det handlar om landskapsförvaltningen, det handlar om OHS, det handlar om kommunerna. Men vi har ett jättestort jobb att göra där. Och cybersäkerhet, det är en stor del av den hybridpåverkan vi kan förvänta oss i framtiden. Så att vi behöver dra vårt strå till stacken och göra det vi kan. Men det är inte så att det har ett stort önskemål från landskapsregeringen. Så fungerar det inte i lagstiftningskontrollen.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, tack fru talman. Här i årsskiftet så var lantrådet med i en intervju i Ålands Radio där vi diskuterade om bedrifter som hade genomförts och hur man såg på framtiden. Det var här en sådan årsintervju. Och då pratade lantrådet ganska mycket faktiskt om just den här cybersäkerhetslagen som en stor bedrift som den här regeringen då
hade åstadkommit som en självstyrelsepolitisk bedrift som man har åstadkommit under den här mandatperioden när hon talade om vad man har åstadkommit. Och där så lät det inte riktigt i samma ordelag som det som lantrådet för fram nu, utan där lät det mera som att det är en bedrift, någonting som man har aktivt jobbat för och någonting som man driver igenom. Men alltså, saker och ting kan ju förändras. Så lät det då och nu låter det så här. Jag vet inte riktigt vilket av de som är, ja, vad som är gällande så att säga. När det gäller det här med testballong och när man ska föra saker för behörighetskontroll och testa behörigheten, så verkar det i alla fall finnas en skillnad när man kan göra det och när man inte.
Repliksvar, lantrådet Sjögren, varsågod.
Talman, ja, jag tycker inte man ska övertolka saker. Jag har den uppfattningen att man från den obundna bänken är ganska känslig för hur man sätter ord i andras mun och sådana saker. Det är ju på det viset, som jag har sagt tidigare, det är inte ovanligt här i salen att man tycker att självstyrelsen kan ta över behörighet. Och nu har vi fått det här svart på vitt. Så det spelar ingen roll vad landskapsregeringen önskar eller vad lagtinget önskar, utan det avgörs i lagstiftningskontrollen. Och det är ju det som är gjort nu då. Och slutligen så tror jag att det i förlängningen är bra att vi har den här lagstiftningsbehörigheten, att vi kan styra över den själva, helt enkelt. Det som är kärnan i hela självstyrelsen.
Fortsätter med nästa anförande som hålls av lagstiftningsledamot Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack talman. Man kan väl börja med det här diskussionen om behörigheter som lantrådet just talade om här och vad vi ska ta över för behörigheter. Jag personligen så ser ju att när det gäller just sådana här behörigheter som inte direkt, som jag ser det i alla fall, påverkar gemene ålänning, utan saker som vi kanske har faktiskt fördel att låta Finland sköta. Så när det gäller de här AI-frågorna och cybersäkerhetsfrågor och saker som... Jag vet faktiskt inte vad vår förvaltning och vi här i lagtinget ska tillföra för att skapa ett bättre samhälle här på Åland än vad som finns i övriga riken när det gäller de här frågorna. Så jag tror att om vi håller på och insisterar på att vi ska ha behörighet, spelar ingen roll vilken behörighet det handlar om, vi ska alltid ha så mycket behörighet som möjligt, så finns det en risk att vi skjuter oss själva lite i foten. Utan vi behöver nog tänka... Vilken typ av frågor är det lämpligt att vi beslutar om här i lagtinget? Och vilken typ av frågor är det lämpligt att Finland hanterar i riksdagen och så vidare via de finska myndigheterna? Vi ser ju redan idag att vi har väldigt stora problem med att skapa egen lagstiftning. Här har vi blankettlag och vi tar mycket blankettlag. Så det skulle tro att vara bättre att fokusera våra resurser på sådana frågor som gör skillnad för oss som bor här på Åland. Men hela den här behörighetsfrågan och när man ska testa behörigheten, så lantrådet var inne och förklarade här lite hur hon såg på frågan. Jag själv har varit lite förvirrad i den här debatten för att det framkom andra saker tidigare. Och när vi hade den här diskussionen så framkom det, diskussionen var då om vi verkligen skulle testa den här behörigheten när det gäller cybersäkerhetslagstiftningen just då eller inte. Men nu är det som det är. Alltså behörighetsfrågan är ju där den är. Vi har den här behörigheten och precis som ledamoten Lindbäck var inne på här så är det inte, har man behörigheten eller en fråga så har man den. Jag hade egentligen tänkt prata om en annan sak, eller om AI och om det här lagstiftningspaketet på en annan nivå än det som jag pratar om nu. Och det gäller mer EU-lagstiftning. Det här är ju EU-lagstiftning i grunden. Och lite vad som händer i världen då, som också jag tror ministern var inne på tidigare när hon presenterade det här lagstiftningspaketet. För som jag ser det så håller ju Europa på nu genom att reglera de här AI-frågorna på ett ganska kraftigt sätt ändå. På att skapa sig en enorm konkurrensnackdel när det gäller digitala frågor. Vi ser hur Kina och USA... De har ju mer eller mindre inga regleringar, vilket leder till att de stora företagen, framförallt i USA när man tittar på vilka är de största företagen i världen. Det är företag som håller på att växa fram, som jobbar med de här frågorna. De växer inte fram i Europa och de kommer inte att etablera sig i Europa när Europa reglerar AI-frågorna på det viset som vi gör. Självklart så förstår jag syftet med att man vill reglera. Såklart att man ska skydda befolkningen, man ska se till att AI tjänar mänskligheten och att det inte skadar mänskligheten och så vidare och så vidare. Men det är inte bra. Inte när vi har andra, våra grannar, som inte har regleringar och som inte bryr sig om de här frågorna. Det leder då till att de stora företagen etablerar sig där, de får tillväxten, vi blir utan. Och sen kommer vi att i framtiden att kunna använda de verktygen som tas fram i USA till exempel, de största AI-företagen. Kommer vi att kunna använda de apparna och de AI-verktygen som finns där? Om de är mycket mer avancerade än de som finns tillgängliga i Europa, så ja, då blir ju de människorna mer effektiva på att arbeta också. Mer produktiva helt enkelt. Så jag tror att det här igen är ett exempel på när Europa försöker reglera saker för att gynna människor och människorna som bor i Europa och världen. Men jag tror att resultatet kommer bli att vi blir helt enkelt fattigare. Så det är väl huvudsaken i det som jag hade tänkt prata om idag egentligen. Sen blev det en ganska intressant diskussion om våra lokala behörigheter och vad som är lämpligt att vi gör här på Åland. Det är bra att vi har den diskussionen tills nästa gång det begär sig. Så jag tror jag slutar där.
Jag ber två repliker. Inledningsvis är det civilminister Zetterman. Varsågod.
Tack för det, talman. Min uppfattning när jag pratar med både företag och myndigheter är att de uppskattar att vi har den här behörigheten, särskilt de mindre företagarna. Trafikom har dels svaga på att leverera service på svenska, vilket de förstås borde göra, men de är svaga på det. Man uppfattar det som väldigt bra att det finns en sakkunskap här som har de här tillsynsuppgifterna, som känner till det åländska samhället och som kan stödja företagen. Cybersäkerheten är ju liksom inte på låtsas, utan det händer en mängd olika attacker också i det åländska samhället. Och ofta att ha en person här som är ute i samhället kan hjälpa till med fortbildning och rekommendera fortbildningsinsatser för både myndigheter och företag. Min uppfattning är att det har mottagits oerhört positivt och levererat nytta i vardagen för landskapet Åland. Det har också lett till att de här frågorna kom upp på agendan, vilket ju är viktigt. För det här handlar om våra personuppgifter, det handlar om mänskliga rättigheter och det handlar om yttre hot.
Repliksvar, ledamot Wikström.
Jo, tack talman. Alltså ingenting av det där som ministern räknar upp så kräver att vi ska ha egen lagstiftningsbehörighet eller stifta lagar om just det där området för att göra de här sakerna. Att stödja företag i hur man hanterar lagstiftning så behöver vi inte lagstifta om för att kunna göra det. Om det var det som var ministerns argument, jag förstår inte riktigt. Jag har inte kritiserat liksom, stödinsatser som har genomförts mot mindre företag. Jag tror inte jag nämnt det överhuvudtaget i mitt anförande. Men ja, ministern kanske kan klargöra lite vad hon menar med det där. Tack.
Andra replik, minister Zetterman. Varsågod.
Talman, alltså upplysningsvis så är det ju så att om en myndighet juridiskt har ansvar för en fråga och har tillsynsansvaret, så är det de och enbart de som kan ge till exempel tillsyn genom information. Det är de som både har skyldigheten och rättigheten att informera. Övriga myndigheters informationsplikt sträcker sig till det att man ska informera om vilken den berörda myndigheten är. Så fungerar all myndighetsutövning. Det vore alltså inte möjligt för Åland att ha en person anställd här som skulle diskutera hur finländsk lagstiftning skulle genomföras eller utföra tillsyn i enlighet med finländsk lag, utan att man då hade träffat en överenskommelseförordning som hade överfört förvaltningsbehörigheten till Åland. Nå, då hade vi suttit i samma sits. Behov av tjänstemän hade det funnits oavsett. Behov av sakkunskap hade det funnits oavsett. Och därmed behov av pengar oavsett.
Avslutande repliksvar, ledamot Wikström.
Jo, tack talman. Alltså att landskapsregeringen kan erbjuda stöd till företag för att tolka lagstiftning, så det kunde vi nog göra även utan lagstiftning. Men det är inte samma egentligen. Vi kan väl vara oeniga om den frågan. När det gäller att den här frågan ska hamna på agendan och att det här har lett till att AI hamnar på agendan, så det här är ju den kanske mest genomgripande förändringen, ja, tillika med att vi inte föder några barn mera. Som sker i vår omvärld idag. Så jag tror nog att det skulle vara på agendan precis lika mycket utan det här som vi pratar om idag.
Följande replik, lagtingsledamot Bavals. Varsågod.
Tack herr talman. Intressanta
reflektioner från ledamoten Wikström. För det första så är ledamoten flera gånger här i salen idag upprepat här. De behörigheter som Åland ska ha är bara som gäller och påverkar medborgarna direkt. Menar då ledamot Wikström att cybersäkerhet och AI-frågor inte påverkar medborgarna direkt? Det skulle jag väl säga att de gör. Vi var på ett seminarium eller informationsträff i morse där det sades att den enskilda människan är vår svagaste länk men också vårt viktigaste försvar när det handlar om cybersäkerhet och att motverka deepfake och AI-påverkan. Så jag undrar riktigt vad Wikström menar, för jag skulle vilja ha ett klargörande.
Repliksvar ledamot Wikström.
Jo, tack talman. Alltså cybersäkerhet är ju viktigt för alla organisationer. Också för organisationer som inte har egen lagstiftningsbehörighet och är 30 000 människor. Alltså. Det är oavsett viktigt i alla organisationer. Det har, som jag ser det, att ett företag jobbar med cybersäkerhetsfrågor har ingenting att göra med om vi har behörigheten över det eller inte. Utan det är något som man måste göra i dagens samhälle. EU ställer krav på det och så vidare. Så jag tycker inte att de här frågorna hör ihop med varandra. Utan jag menar, om vi tar lagstiftning som ställer till, leder till kostnader på Åland, leder till mer komplicerad lagstiftning än det behöver vara, vilket vi har varit oeniga om när det gäller just cybersäkerhetslagstiftningen, så tror jag inte att det är bra. Då är det bättre att vi har, även ett land som Finland är ett litet land i de här sammanhangen. Det är svårt att hitta kompetent folk som sköter de här frågorna. Och jag tror att när det gäller de här nya tidens IT-frågor så är det lämpligare att en större organisation hanterar dem än att vi här på Åland faktiskt.
Andra replik, ledamot Påvalls, varsågod.
Tack herr talman. Och vi har lite olika åsikter om den saken tror jag. Sen kan vi ju inte räkna riktigt på samma sätt. Åland är en självstyrelse som har egen lagstiftningsbehörighet när det gäller de här sakerna och kan välja att göra det. Och när det gäller de här frågorna så anser jag att de är väldigt nära den enskilda medborgaren som vi har ansvar för i den här salen. Så även landskapsregeringen har ansvar för. Det andra resonemanget som ledamoten Wikström pratade om så var ju kring det här, just för EU har ganska mycket starkare regleringar kring AI och cybersäkerheten Kina och USA. Jag tolkar det lite som att det är ju därifrån de här påverkansverktygen kommer ifrån. Det är inte så relevant för Kina att ha de här regleringarna om man är de som faktiskt använder dem för att göra påverkanskampanjer i Europa. Så jag tycker det är ganska givet att man har därför det på ett sånt sätt, i och med att det är så att Kina och USA är de som driver den här utvecklingen. Och därigenom Kina också, vet vi också att Ryssland använder den tekniken ganska mycket. Vi fick också höra i morse på det här seminariet att just exempelvis TikTok är ju liksom en enda stor, kan man säga,
påverkanskampanj mot Europa. Avslutande replik, svar ledamot Wikström.
Jo, tack talman. Visst är det så. Alltså det är inte bra förstås när det bedrivs. Alltså, helt fritt så kan man göra vad man vill på nätet och man kan använda vilka AI-verktyg som helst och skapa vilka filmer som helst och allt möjligt som det har varit tal om det här, de här senaste åren. Alltså, som är förstås inte bra. Och det försöker man ju reglera i Europa. Det problemet är bara att när vi reglerar det i Europa så skapar vi samtidigt väldigt ogynnsamma företagsvillkor inom unionen. Och det riskerar att vi hamnar efter i utvecklingen generellt sett. Skulle hela världen reglera på samma sätt som EU så skulle det ju inte vara ett problem. Men problemet är att vi har majoriteten av världen som inte reglerar det här. Då kommer de investeringarna att gå dit där det inte är reglerat, där det är lättare att utveckla ny teknik helt enkelt. Och vi här i Europa kommer att halka efter. Mer efter än vi är redan idag. Och jag tycker att det är tråkigt att se det, att man inte ser den här hela bilden. Vad konsekvenserna av det här egentligen kommer att bli.
Nästa anförande hålls av minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Talman, jag känner mig nöden tvungen att komma upp igen med anledning av den debatt som har förts idag. Jag vet inte om det är medvetna eller omedvetna missförstånd som har föranlett diskussionen från framförallt Obunden Samling och Moderaterna när det gäller de här frågorna kring ekonomi och tjänster. Men först i den delen, så det jag sa till ledamoten Christian Wikström i mitt replikskifte var att vi har personer som nu jobbar med informationssäkerhet och cybersäkerhet har uppfört de frågorna på agendan. Och det är bra och viktigt. Uppenbarligen ligger vi efter där på Åland. Det tror jag vi alla vet och det har också revisioner visat. När det gäller frågan kring tjänsterna och kostnaderna så kan man konstatera, som jag har sagt nu flertalet gånger, att digitaliseringsenheten är en enhet som har ett väldigt litet antal tjänster tillsatta. Det finns många projektanställda och andra typer av förhållanden, personer som anställda inom på investeringsanslag och annat. Det gör att de här tjänsterna kan ju alltså inte ombildas som man kan göra med andra tjänster. Den möjligheten finns inte. Och för att utföra myndighetsuppgifter så måste du ha en tjänst. Därför behöver en tjänst tillsättas. Sen är frågan, det betyder också att för det kommer det ett årsverk, en tjänst ska ju tillsättas helt enkelt. Och då blir det ett årsverk. Det är så tjänster och årsverken hänger ihop. Årsverkeskostnaderna ska vi klara av att hantera enligt ram, enligt de beräkningar som vi har. Och hur kommer sig det här då? Är det massa luft i budgeten och följer man inte det finanspolitiska ramverket? Nej, så enkelt är det inte, utan som jag också har sagt flertalet gånger i flera diskussioner så har digitaliseringsenheten varit väldigt fokuserade på att göra vissa enskilda projekt. Vi har styrt om verksamheten så att man nu jobbar med att skapa en stabil och säker och rättssäker grund för digitaliseringen på Åland. Alltså digitaliseringsenheten är till flera delar under en omdaning i sin verksamhet. När det gäller de här frågorna, ska en tillsynsperson hantera alla de här frågorna? Hur många tillsynsärenden räknar man riktigt med? Det som jag sa i mitt huvudanförande som man också kan utläsa ur lagförslaget så är det att den här personen ska också jobba förstås som sakkunnig och kunna sprida information, hjälpa både den egna förvaltningen men också andra förvaltningar och företag att införa AI på ett säkert sätt. Och de här lagstiftningarna, oavsett ifall vi pratar om cybersäkerhet, dataförordningen eller AI-förordningen, så kräver också att man har en hel massa dokument i skick. Ledamoten Röblom frågar korrekt efter en AI-policy. Sådana dokument ska upp årligen. Informationssäkerhetsplaner ska upp årligen. Det finns en mängd typer av dokument som ska säkra de här verksamheterna. Och det här behöver ju någon förstås hålla i det här arbetet. Ledamoten Valve sa i sin debatt att man hade tappat greppen när det gällde samordningsvinsterna. Och jag vet inte om det här var ett medvetet påstående, för jag uppfattar det som anmärkningsvärt. Alltså när det gäller Datainspektionen så är lagframställningen tydlig. Man säger så här i lagframställningen: Datainspektionen kan vidare räkna med ett visst tillkommande resursbehov för att sköta sina tillkommande uppgifter som tillsynsmyndighet enligt lagförslaget. Datainspektionen bedömer själv att ett årsverk behöver tillföras myndigheten för att tillgodose tillkommande behov av teknisk och juridisk kompetens inom AI. Landskapsregeringen bedömer dock att ett tätt och välfungerande samarbete och den tillkommande personalresursen vid landskapsregeringens digitaliseringsenhet skulle täcka in den största delen av inspektionens tillkommande behov. Landskapsregeringen bedömer slutligen att AI-förordningen kommer att medföra att övriga landskapskommunalförvaltningar... Det är alltså samordning, det som ledamoten Valve efterfrågar. Det är precis det vi levererar. Jag kan inte förstå avsikten med, när det står klart och tydligt i lagframställningen, hur saker och ting är planerat att skötas. Att man ser vinster i att sköta saker gemensamt, att samla kompetensen. Vilket för övrigt OECD också rekommenderar att man gör i mindre samhällen och vid små myndigheter. Varför ska man då framföra att landskapsregeringen gör på ett annat sätt? Det här är någon ny typ av retorik som jag faktiskt inte känner igen från Moderat Samling. I övrigt, talman, så kom jag till den här diskussionen idag med gott mod och tänkte att det här blir en spännande och kreativ diskussion om hur kan AI utveckla offentlig sektor. Vi vet att teknik förändrar verkligheten och ju starkare tekniken är, desto större förstärkare är den av det som redan sker. Och AI är ett enormt starkt verktyg. Vi vet att vi har, om vi pratar om allmänna förvaltningen, vi har avdelningar där man verkligen är överbelastade, där AI skulle kunna bidra till en betydligt starkare arbetshälsa. Vi vet att vi skulle kunna införa en mycket mer datadrivet beslutsfattande, alltså kunskapsdrivet beslutsfattande. Inom ekonomi finns det jättestora möjligheter att följa upp både budget och bokslut och följa med och göra prognoser med AI-verktyg. Saker som man tidigare måste ha beställt dyra rapporter från andra externa parter. Det finns ett kvalitetshöjningspotential och det finns ett effektiveringspotential som de facto är stort och som dessutom har påbörjats. Det är, som jag sa, flera tjänstemän idag som använder AI som ett dagligt verktyg. Sammanställer e-post, gör prioriteringslistor, använder det som stöd vid språkbehandling, hittar oegentligheter, motstridigheter i texter och annat som AI är ett väldigt bra stöd för. Ersätter aldrig människor, men är ett bra stöd för. Det finns också många goda tilläggsapplikationer som skulle vara till stor nytta. Till exempel finns det en efterfrågan på att kunna använda stöd för att skriva avtal. Där AI har en jättestark potential. Så att det finns både när det gäller arbetshälsa men också direkt effektivering stora potential. Vilket jag tycker att den här diskussionen tyvärr glömde bort. Och jag tycker det också är viktigt att diskutera att vad skapar vi för samhälle. Ska vi skapa ett automatiserat samhälle eller ska vi följa den nordiska linjen vilken jag understöder. Att det är människorna som är i centrum och det är människocentrerad användning av tekniken. Men där man alltid använder den bästa tillgängliga tekniken för att stödja den verksamhet och de mål som verksamheten har. Det hade varit roligt att hört. Kanske man hade fått goda uppslag som vi hade kunnat tagit in i någon budget. Till sist, jag nämnde det här med förhållande mellan regleringar och konkurrenskraft. Det som några har varit inne på i den här diskussionen. Och det är en stor diskussion inom Europa. En väldigt, väldigt komplex fråga. En fråga som är aktuell på europeisk nivå, kanske lite mindre på nordisk nivå och som jag redan konstaterar för åländsk nivå uppfattar jag den som förstås intressant ur ett filosofiskt och perspektiv och som EU-medborgare så har vi ju förstås också ett intresse i det. Men för de åländska förvaltningarna så är A och O att ha kunskap och kunna fatta informerade beslut. Tack talman.
Vi har två repliker och lagtingsledamot Ville Valve inleder. Varsågod.
Talman, jag fäster mig vid det som minister Zetterman sa inledningsvis i anförandet. Det vill säga att det ska rymmas inom ram. Och det är ju ett bra besked. Och då borde det kunna stå det i lagförslaget. Att det ska rymmas inom ramen för ordinarie budget 2026. Det hade nog gett en betydligt smidigare och enklare debatt. Nu utgår debatten istället från de lösa trådar som finns i det här lagförslaget. Det står att det ska till nya årsverken och en ny tjänst. Och det finns en del tolkningsmål för att uttrycka det milt. Den som vill visa omsorg om vår åländska ekonomi, den bör bemöda sig om att lämna så få lösa trådar som möjligt. Tack.
Repliksvar, ledamot minister Zetterman.
Talman, det står ju i lagförslaget. Uttryckligen. Så att jag, för mig är den frågan mycket oklar.
Andra replik, ledamot Valve, varsågod.
Så minister Zetterman bekräftar alltså att detta ryms inom ramen för befintlig budget 2026.
Avslutande replik för minister Zetterman.
Tack vare digitalisering så kan man ju ett lagförslag framför sig och bläddra i det och nu lyckades jag precis tappa bort den där skrivningen. Men jo, jag bekräftar att det ryms inom ramen och det står också att det ryms inom kommande ramar. För under förhållande att digitaliseringsenhetens ramar i budgetarbete sjunker. Jag svarar på bägge delarna. Det ryms inom ram för 2026 och det står dessutom att det ryms i de kommande ramarna under förutsättning att inte om ytterligare sänks mot det tidigare aviserade. Tydligare så kan det inte bli och det är också vad det står uttryckligen i lagframställningen.
Följande replik, ledamot Robert Mansén. Varsågod.
Tack talman. Jag tar fasta på det minister Zetterman tar upp avslutningsvis i sitt anförande. Jag tycker det är viktigt också, som jag håller med om det, att jag hade gärna hört mera i debatten kring AI som verktyg och som något som utvecklar självstyrelsen och vårt samhälle. Snarare det än att vi har gått in för eller diskuterat i termer om att ge bort behörigheter. När vi ändå pratar om ett verktyg för framtiden när det gäller AI som en möjlighet för Åland att utvecklas. Så jag tycker det var bra att ministern tog taltur och tog upp det här i sitt anförande. Så tack för det.
Repliksvar, minister Zetterman.
Talman, jag tog upp det delvis också tycker jag i mitt huvudanförande, men jag hade som sagt väntat mig mer av den diskussionen, så tack för repliken. Det finns ju, AI är ju till vissa delar, pratar man om det, alltså maskininlärning, så är det ju ett verktyg som är, har 50 år på nacken, medan som vi pratar om de här nya språkmodellerna som vi ofta hänvisar till när vi pratar om AI, så är det en nyare teknik som utvecklas i rasande takt. Inom vården har ju AI funnits väldigt länge, men den här, det språnget som gör nu har ju skapat en enorm investeringsvilja, och det gör ju att all teknik inom AI utvecklas. Säkert kommer vi, om jag får göra en personlig spaning, att se en ekonomisk bubbla, precis som när det gällde IT, en ekonomisk bubbla i utvecklingen av den här frågan. Men tekniken, precis som internet, kommer att finnas kvar.
Och man ser en nöjd på det sättet, och vi fortsätter med nästa anförande som ska hållas av lagtingsledamot Peter Lindbäck. Varsågod.
Värderade herr talman, lagtingsledamöter, brukar försätta mig i den här situationen att jag är sist, och då är det väldigt få kvar i salen. Den har dykt upp, den här frågan om, alltså att om vi har hamnat med onödiga rättsområden, alltså om självstyrelsen har behörighet över rättsområden som man egentligen inte borde ha, utan som egentligen kunde ha varit kvar hos riket. Vi har ju nu jobbat i 20 år, tror jag, med att revidera självstyrelselagen, alltså totalt förnya självstyrelselagen. Och under den processen, alltså, så har ju egentligen samtliga politiska partier i lagtinget medverkat, och där har funnits då alltså en önskelista över alla de rättsområden som man har önskat få över från riket till självstyrelsen. Vi har nu då kommit ganska långt i den här processen, till och med så långt att ett förslag till ny självstyrelse har gått ut på. Småningom ska gå ut på remissbarande och översättningsarbete och lite annat är klart. Där finns inte kvar alla de här önskade nya rättsområdena till förmån för självstyrelsen. Jag kan inte här och nu gå in på vilka det är som har ramlat bort, därför för att statsmakten och statsmaktens företrädare har motsatt sig det, att det ska övergå. För när man förnyar en självstyrelselag, när man överför nya rättsområden, så förutsätter det ju att lagtinget och riksdagen är överens. Och ska ett rättsområde som finns tillhör den ena parten, till exempel och självstyrelsen, och om ett sådant rättsområde man vill överföra det till riket, till rikets behörighet, och det är rikets behörighet också på Åland, då måste såväl lagtinget som riksdagen medverka till det. Sen finns ju den här andra modellen, eller den andra möjligheten, som används lite nu och då, kanske till och med mer ofta än tidigare. Alltså att den ena parten har lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten inom ett visst rättsområde. Då kan man komma överens om att överföra förvaltningsbehörigheten, förvaltningsansvaret, men inte lagstiftningsbehörigheten. Alltså med andra ord, där kan då landskapsregeringen och riksregeringen komma överens om att den ena övertar förvaltningen av ett rättsområde eller ett delrättsområde. Men då ska det skötas utgående från den lagstiftning som den part innehar som har överlåtit förvaltningsbehörigheten. Alltså med andra ord, att när nu exempelvis då man har ingått en överenskommelseförordning som säger bland annat att rikets sjöbevakning övervakar jakt och fiske, som ju då är självstyrelsens behörighet och en lagstiftningsbehörighet, så måste de göra det utgående från självstyrelsen, alltså landskapets lagstiftning, iaktta den och inte rikets. Sen när det gäller den här frågan som har kommit upp här tidigare, det här exemplet som åberopats, att man på något sätt testa det här NIS 1 och NIS 2 direktiven och det här med cybersäkerhet och motståndskraft. Så där tror jag att man lite glömde bort alltså att komma ihåg att hur gick den processen egentligen till? Vad var det som egentligen hände? Jo, det som egentligen hände var det att man för en gångs skull i Helsingfors låg betydligt efter i tidtabellen vad gällde när ett direktiv senast måste vara implementerat nationellt. Och det var ju det här som gjorde att vi kände oss tvungna att här då, inom lagtinget och via utskottsbehandling se till att de här direktiven blev implementerade i åländsk då, landskapslagstiftning. Och sen blev den landskapslagstiftningen prövad och där visade sig ju sen då vid den lagstiftningskontrollen att stora delar av det här faktiskt föll under självstyrelsens behörighet. Sen var det vissa delar som då ansågs tillhöra rikets behörighet, om jag inte missminner mig. Så att jag tror att det är viktigt att hålla i minne att de behörighetsområden som självstyrelsen innehar, det är ju sådana som man har alltså arbetat hårt för att få över till självstyrelsen. Det är inte någonting som riket har knuffat på självstyrelsen, utan det är ju någonting som man i princip har bönat och bett om att få över i självstyrelsens händer, lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten. Och som sagt, om man av någon anledning här inom självstyrelsen anser att det här kanske inte var särskilt klokt, att man har tagit över ett visst rättsområde, ja, då finns det ju egentligen bara ett sätt att gå, och det är att sätta igång en process om en delrevidering av självstyrelselagen med allt vad det innebär, och som då skulle utmynna i att självstyrelselagen måste öppnas upp och det här rättsområdet föras över från den ena kolumnen till den andra, från självstyrelsens behörighetsområden till rikets behörighetsområden, och sen ska det här då, om inte antas med 5/6 majoritet i riksdagen, så ska det antas av 2 på varandra följande riksdagar och därefter av lagtingen med 2/3 majoritet. Så att man behöver kanske tänka sig för innan man önskar få mera och mera lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet över i självstyrelsens händer. För när man har fått det, så har man fått det, och då måste man ta ansvar för det, och då måste man också fylla ut det genom landskapslagstiftning och lagtingslagstiftning som det heter. Man kan inte lämna det alltså ogjort, för då skapar man ett vakuum, alltså att det är ett oreglerat rättsområde här på Åland. Därför att då kommer inte rikets lagstiftning om så att säga tillfälligt täcker upp det i avvaktan på att vi här skapar den lagstiftningen. Ja, tack för ordet.
2 repliker inledningsvis, minister Ingrid Zetterman, varsågod.
Tack talman och tack ledamot Lindbäck. Jag tror det var ett välbehövligt anförande som förstås hade både kunskap och erfarenhet i mycket hög utsträckning. Det som ju var särskilt med den här frågan kring cybersäkerhetsdirektivet är ju det att digitalisering inte funnits som ett rättsområde tidigare i behörighetskatalogerna i självstyrelselagstiftningen. Och jag frågar två auktoritärer inom området att när blir ett område ett nytt rättsområde, och det var tydligen inte lättast att besvara. Nu har det blivit ett rättsområde helt uppenbart, att i det här fallet handlade det ju inte om att har vi att ta över behörigheten, utan här handlar det ju om att konstatera att nu finns det ett nytt rättsområde som har kommit bakvägen, hur man vill kalla det, från EU, som är digitalisering, och vem tillhör det? Det var ju den saken som utreddes.
Repliksvar, ledamot Lindbäck.
Värderade herr talman. Ja, no, det är sant alltså att det i självstyrelselagens behörighetskataloger så anges ju då de olika rättsområden som tillhör självstyrelsen och de olika rättsområden som tillhör riket. Sen finns det då alltså som en sista punkt i de här långa katalogerna så finns det ju då en sån här generell bestämmelse som säger att behörigheten också beträffande sådana områden som närmast hänför sig till. Att det är ju det som alltså att om det då dyker upp ett nytt rättsområde som inte finns så att säga konkretiserat i den här katalogen så finns det som en sista punkt i den här katalogen att, och andra då rättsområden som närmast hänför sig till något av dessa nämnda. Och det är ju det här som är så att...
Andra replik, minister Zetterman.
Talman, det är bra att man är överens här om vad det var som sakligen hände. Sen är ju den andra frågan, att var det här en vinst eller var det en dålig sak? Och om det är en dålig sak, att det här var en börjat som konstaterades av Ålandsdelegationen och sedermera fastställdes av presidenten, att är det här en åländsk behörighet? Vill man att göra sig av med den, då blir ju en annan process. Jag ser det så var det en självstyrelsepolitisk stor vinst att vi fick det här området. Av anledningen att det inte längre går att separera IT och digitalisering från övrig verksamhet. Utan det går in i allt. Det går in i utbildningspolitik, det går in i sjukvårdspolitik, det går in i utvecklingen av infrastruktur. Alltså frågor som ligger ålänningarna mycket nära. Och det går inte att se det som en separat silo. Därför tycker jag att det är en vinst. För utan digitaliseringsbehörigheten så begränsas de övriga behörigheterna. Men jag har respekt för att andra har en annan åsikt.
Avslutande replik svarar ledamot Lindbäck är nöjd. Då tar vi nästa replik som är lagtingsledamot Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack talman. Jag tycker det är en intressant självstyrelsepolitisk diskussion det här. Just det här exemplet när det kommer nya lagstiftningsområden. Kanske speciellt i och med att jag inte själv kan alla de här detaljerna. Jag tror kanske inte att det är också säkert någonting som flyter, en aning. Men om vi ser så här, ledamoten. När det här nya rättsområdet uppdagades då i samband med cybersäkerhetslagstiftningen och Finland inte hade tagit det här, implementerat direktiven. Om vi här på Åland då inte hade gjort någonting, alltså vi hade inte tagit en lagstiftning. Finland hade antagit den här lagstiftningen om cybersäkerhet och vi hade inte agerat på det. Det finns inte angett någonstans att det är vår behörighet att göra det här. Så i praktiken hade den finska lagen hade väl troligtvis blivit att gälla på Åland då också, eller? Hur hade det gått? Ja, är det mot en sätt där man skrattar här, men det får väl stå för en själv.
Repliksvar, ledamot Lindbäck.
Värderade herr talman. Alltså i ett sånt eventuellt scenario då. Så det som väl skulle ha hänt så småningom så skulle ju ha varit att kommissionen då skulle ha börjat agera utgående från det att berörda direktiv inte hade implementerats korrekt inom utsatt tid. Och då finns ju den möjligheten och då skulle man säkert ha utnyttjat den möjligheten. Man kunde ha vänt sig då, det kan också vara rapporten göra i vissa andra sammanhang, man kan vända sig till Högsta domstolen för att få veta vem är behörigheten. Och är det så då att det till och med ska gått så långt att Finland skulle ha påförts då straff, alltså böter, på grund av bristfällig implementering eller eventuellt bristfällig implementering. Så
och det ska visa sig att andra
replik ledamot Wikström.
Jo, tack herr talman. Jag försöker tänka här och jag menar att om behörigheten är oklar och landet då har implementerat direktivet. Så om behörigheten är oklar både från finsk och åländsk sida och vi inte agerar på att klarera den här oklara behörigheten så kan väl inte kommissionen då anmärka på att vi eller Finland inte har implementerat direktivet som sådant. Eller? För om det är oklart här mellan Finland och Åland så måste det se ut från EU-håll som att landet Finland har implementerat direktivet. Om det inte står någonting angivet om att Åland separat ska implementera det här direktivet så kan vi ju inte heller bli tillsynade på det området. Så som jag säger det, men
Jag tycker det är en intressant diskussion det här, så det är nog mest av den orsaken som jag för den här debatten här.
Avslutande replik, svarar mot Lindbäck.
Jag värderar, talman. Om det visar sig att detta var självstyrelsens behörighet och självstyrelsen har inte då implementerat det här i landskapslagstiftning, så då är... Men det var ju det vi ansåg att vara en nödvändighet att göra, alltså att skapa en lagstiftning. Vi gjorde ju den, alltså det här utskottsbehandlades, här hördes ju expertis. Vi kom ju fram till att i den beredningen att detta är med all sannolikhet eller säkerhet lagtingens eller landskapets behörighet. Och då bör vi ju göra så som vi gjorde.
Och då konstaterar talmannen att talarlistan är tom på den här punkten och diskussionen är således avslutad. Kan förslaget att det här ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Omfattat ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Återstår två punkter på dagens lista. För kännedom, ärende nummer 4, godkännande och sättande i kraft av ändringar i konventionen om vägmärken och signaler, republikens presidents framställning nummer 4, 25-26. Talmannen har enligt med 31 paragrafen andra momentet i lagtingsordningen beslutat sända det här ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum. Och nästa punkt är nummer 5. Vilken sjukvård kommer att erbjudas ålänningarna i framtiden? Det handlar om åtgärdsmotion nummer 8 2025-26. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum onsdagen den 22 april 2026. Och avslutningsvis, nästa plenum hålls måndagen den 20 april 2026 klockan 13.00 och plenum är därmed avslutat.